God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ikväll har vi ett packat avsnitt. Vi har terror, kineser och AI. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Martin och Tobias. Tjena grabbar.
Tjena. Hallå.
Hur är läget i sommarhettan? Har ni något sånt?
Det har varit innan men inte riktigt nu på slutet tycker jag. Det har gått lite ut för.
Samma här. Det har varit rätt lite halvdant nu sista tiden tycker jag. Så att,
ja. Det har regnat och hållit på lite.
Där uppe då?
Ja, jag tänkte säga men era gräsklippare kanske fungerar. Det är ju ett problem som jag har. Och som jag brukar säga, det är två saker som måste fungera på gården. Och det är snöslungan som jag pratade om tidigare. Men nu är det fan gräsklippan som har pajat. Och det är bra att det är kallt. För att gräset växer lite mindre när det är kallt. Så. Men det har regnat mycket och då växer det ut av helvete. Så.
Hur länge har du varit utan? Är det
men den pajade ju förra hösten. Så vi klippte ju inte typ i slutet av augusti förra året.
Okay. Jag var på väg att säga att det var så här borgerligt att så här gnälla om den har gått sönder i någon vecka. Typ, och att grannarna ska så här bli missnöjda över höjden på gräset. Men ja,
det här är
så länge. Då är det lite.
Vi ville spara några kronor så vi köpte en off-brand dyrvajer till gräsklipparen. Det är en åkgräsklippare Stiga. Det var svårt utav helvete att få på den här styrvajern. Jag vet inte om ni har testat det någon gång. Lyssnare där ute kanske kan identifiera sig med det här. Men man ska alltså ligga under den här jävla gräsklippan och vira den här vajern. Och den ska passa exakt perfekt för att den ska kunna svänga åt båda hållen. Och det är alltså millimeters precision. Och du vet inte om den passar förrän du har virat den klart varenda gång. Och vi spenderade två helger med det där och nu har jag fan gett upp att vi kommer att lämna in skiten och... så att det är en läxa för de där som lyssnar i framtiden. Om styrvajern går sönder så är det bara lämna in den direkt. Gör det också när det inte är vår, gör det på hösten.
Hur ja, lämna in för reparation alltså.
Jo, NS tips, lämna in skiten.
Du, hur många kvadrat gräs har du att klippa ungefär?
Det är mycket. Det är några timmar. Det är... vi har...
Nej.
4000 kvadratmeter är tomten. Men vi klipper ju inte hela tomten. Så att ungefär halva kanske vi klipper. Så, men åkgräsklippare på en och en halv timme.
Vi kan ju ha en sån här handjagare till. Ju. 2000 kvadratmeter.
Jag började med det när vi flyttade hit. Och då, jag var så stolt att ha min egen gård och klipp. Det var så fint. Men det dröjde inte länge för en typ 3,5 timmes gräsklippning blev jävligt drygt. Jo. Det blev många Red Eyes poddar kan jag säga. Innan man var klar. Så nej. Åkgräsklippare för vinsten. Definitivt. Så jo. Vi hoppar in i programmet. Vi har ju lite donationsmöjligheter. Men det är handikappat den här veckan. Så att... folk får helt enkelt skicka in kontanter till vår kontantadress som ni hittar i radioartikeln.
Ja, internet har gått sönder så det går inte att swisha just nu.
Ja, precis. Då skicka in kontanter och om ni har frågor eller kommentarer så skicka gärna in dem. Om ni har komplimanger eller kanske kritik beroende på om den är konstruktiv kan ni skicka den också. Och helst jättemycket pengar. Ladda kuvertet ordentligt. Du kan ju köpa lite större varianter också. Då är det bara packa och skicka till postboxen. Och vi är väldigt tacksamma för alla som donerar. Och vi kommer att läsa upp de som donerar i slutet av programmet. På tal om programmet så hoppar vi rakt in. Tidigare i veckan så har det skrivits en... artikel om Fredrik Weideland som är Nordiska motståndsrörelsens ledare och det är Nya Tider som har skrivit ett reportage och chefsredaktören Vavra Suk har också skrivit en ledare om ämnet att den Nordiska motståndsrörelsen blev ju stämplad som en terrororganisation, som en alltså specifikt som en utländsk terrororganisation av USA. Av USAs utrikesdepartement. Och det betydde alltså att Nordiska motståndsrörelsen och Fredrik Weideland och två andra individer sattes på en lista för utländska terrorister. Och kan därmed inte ha bankkonton eller hantera kontant eller hantera pengar digitalt överhuvudtaget, kan man säga. Vilket har försvårat livet för dem och givetvis Nordiska motståndsrörelsen. För det handlar om är sanktioner och USAs, hur de brer ut sin makt helt enkelt. Så att det som tas upp i artikeln som är intressant är att vem som helst som försöker hjälpa de här individerna med deras ekonomi, med bankkonton och allt möjligt, straffas då också på samma sätt av de här sanktionerna. Vilket är helt sjukt. Och det påminner mig om det här Sam Hyde-citatet om att när vi vinner, glöm inte att de här människorna vill ha dig hemlös, svältande och död. För att utan pengar så kan du inte leva.
No, även om du har pengar så kan du inte betala räkningar om du inte får ett bankkonto.
Nej.
Och det är det som har hänt här, att det inte gått att betala hyra.
Ja, så det är ju som en, det är en dödsdom. Om man inte får hjälp så kan man helt enkelt inte överleva. Eller som det också poängteras i artikeln, att alltså grovt kriminella människor får ju ha bankkonton för att de ska ju uppmuntras till att leva ett lagligt liv. Men om du förnekas bankkonto och möjligheter att betala dina räkningar så blir du ju till slut en brottsling, för du kan ju inte överleva. Så att det är väldigt många, jag vet inte, kluriga frågor här.
Ja, Vavra Suck skrev ju en bra ledare här som jag sitter och ögnar i, och han betonar just där att det liksom blir som en fråga om nationell suveränitet och att svenska staten måste ju ha en skyldighet att skydda sina medborgare. Och han betonar ju att Weiland är ju inte dömd för något terrorrelaterat. Han är dömd för hets mot folkgrupp för typ 10 år sedan. Avtjänat och avklarat, inte i närheten av terrorism. Så svenska staten har ju, eller svenska rättsväsendet har gjort sin bedömning och har ju aldrig bedömt honom eller motståndsrörelsen som en terrororganisation, men ändå låter staten svenska banker då vika ner sig för amerikanska påtryckningar.
Mm.
Och det blir väldigt absurt.
Jo, det är helt sjukt. Jag minns när det hände, det här var ju 2024 det hände, och det var hett och häftigt direkt, konsekvenser av det där. Att det fanns dels journalister som hejade på det. Sen var det då politiker som uttalade sig som inte var, alltså de verkar inte ens förvånade. Det var inte som att de var upprörda över det som har hänt. Det här är ju svenska medborgare som blir attackerade av utländsk makt. De ska ju skydda dem, men...
När jag läste den där artiklarna, eller ledaren och artikeln, så jag visste faktiskt inte att det var så illa. Att det även på det där sättet drabbade de runt omkring som försökte. Jag menar, ett exempel som togs upp var ju att han hade fått lönen, eller hans arbetsgivare hade försökt betala ut lönen till hans mor istället. I och med att han måste kunna ge lönen någonstans till Weiland. Men... Då blev ju den där chefen hotad. Och Weilands mor. Och då ingen får betala hans hyror eller räkningar åt han. Alltså det är så otroligt.
Och i den där änden är det svenska banker liksom som håller på. Och jag vet inte, jag tvivlar på något sätt att USA skulle få reda på att en svensk bank betalar ut pengar så. Och att det skulle så här äventyra hela den bankens verksamhet. De hade ju bara kunnat se mellan fingrarna med det eller stå på sig lite.
Ja, men precis. Och de måste ju på något sätt hålla på och kontrollera det där. liksom extra. Så det är väl någon slags aktivistiska tjänstemän också kanske som är inblandade. På banken eller något.
Ja, eller någon sån här SÄPO-avdelning. För det är väl typ så de har börjat samordna typ bank.
SÄPO jobbar på banken.
Ja. Så de kontaktar banken menar du helt enkelt? Säger ja, men
de har ju mer och mer så här. De skyller på terrorfinansiering och liksom organiserad brottslighet och allt det där. Att det är för mycket penningtvätt, att banken har dålig kundkännedom. Det är ju ena sidan och där håller de ju på och försöker samordna bankerna. Och jag tror de har liksom något centralt samarbete för med att SÄPO eller liknande är en part i det. Så de kan ju säkert ge så här förslag att ja, men de här människorna ska vi jävlas maximalt med, så håll koll och håll på så här typ.
Helt otroligt. Oh.
Och sen i andra änden så är det ju så här massa svenskar som blir av med bankkonton och är förvånade och eller riks vad heter de, Finansinspektionen och de där kräver hela tiden att bankerna tänker om och blir lite mer transparenta kring varför folk blir av med sina konton och att det borde vara en rättighet att ha konton under normala omständigheter. Liksom.
Ja, det är klart det borde vara det.
Men så är det uppenbarligen inte just nu och särskilt inte för...
Är det någon som vet om liksom, som man ser det i en del, det var ju någon äldre pensionär typ i någon butik, jag vet inte om det var i USA eller England, han la ju pengar på och tog sin vara och gick ut och sa ja, betalat och har Veideland försökt att betala direkt till bostadsbolaget eller någonting med lagt pengar på deras skrivbord?
Ingen aning.
Skulle vara intressant att veta bara vad som har hänt och hur de reagerar på det med mer. Ja. Det är en sjuk situation, det är liksom...
Ja, det löser väl sig liksom på ett eller annat sätt, men det är ju ändå...
Men han har blivit vräkt.
Ja.
Alltså, jo. Det ska ju inte behöva bli. Han har pengar att betala för, men han kan inte
betala. Jo, han kan och vill jobba och sådär, men ja. Man kan inte få ut en lön. Liksom.
Mm. Ja, en annan poäng där var ju att de vägrar ju hjälpa honom att hitta en ny bostad eftersom att han inte tillhörde den här gruppen som var speciellt utsatt och som är typ drogmissbrukare eller de som är psykiskt sjuka.
Han får börja dricka.
Ja, alltså det är ju bara börja skådespela CP eller någonting som man får en lägenhet. Det, ja.
Nej, sen det där rådet han fick, eller de som säger att han ska söka brett. Jag menar, hur ska det funka? Han kan ju inte betala. Det finns ju inte ett bostadsbolag som skulle vilja ge honom en lägenhet.
Nej.
Nej, och sen har han ju liksom 8 barn och starka rötter.
Ja, och har blivit vräkt precis också. Det ser inte bra ut på pappret. Liksom. Mm. När man ska till ett bostadsbolag. Liksom. Nej, det är otroligt.
Mm. Nej, men det är någonting för folk att tänka på. Det här med USAs och sionistmakten i världen. Mm. Att de bara med en... axelryckning kan förstöra människors liv på det här sättet.
Var det inte Anthony Blinken som drev på i det där?
Jo,
precis.
Ja, eller han var väl minister över utrikesdepartementet när de tog det beslutet. Jo. Det var ju också någon relaterad nyhet förra månaden här, typ att det visar ju lite hur USA är en jäkla skurkstat, kanske särskilt nu under Trump också, att vad heter det, ICC, det är ju internationella brottmålsdomstolen, de har väl liksom slagit ner på Israel och Netanyahu och vill ha honom arresterad. Och de är ju en sån här globalistorganisation på sitt sätt som man kanske inte gillar vanligtvis, men de brukar ju få hålla på med sånt och sätta dit krigsbrottslingar och så. Mm. Men i det här fallet då, när USA är på krigsbrottslingarnas sida, då inför man sanktioner så här personligen mot personerna i ICC som är ansvariga för det här, så att man liksom straffar domarna. Det. Ja, det är ju,
helt otroligt.
Det är så här kreativt och väldigt så här, ja, aggressivt på något sätt. Men,
vet du vad?
Jävla maktmissbruk.
Vad har de gjort för sanktioner mot dem? Har de gjort något liknande? Tagit bort deras bankkonton? Eller?
Jo, men jag tror just att de är liksom, vi ska se vad det står här.
Det är ju uppenbarligen väldigt effektivt.
Jo, precis. De beskriver att sanktionerna slog till och att de inte längre hade tillgång till grundläggande funktioner som krävs för att kunna leva i ett modernt samhälle. Banktjänster upphörde, digitala konton blockerades.
Wow.
Amerikanska tjänster avslutades, typ honom av Gmail och sånt blev man av med det.
Otroligt alltså. Och det gör de alltså mot tjänstemän som de egentligen inte ser som, du vet.
Nej, men och det är också så här. Nej, men det är också så här hyckleriet, för de här människorna har ju fått så här legitimitet och målats upp som att ja, det här är liksom en institution som ska respekteras, den ska vara oberoende, de ska få jobba ostört och de ska sätta dit människor som begår
om de inte gör fel.
Och folkmord och sådär. Och sen då helt plötsligt när de så här, faktiskt gör sitt jobb och vill sätta dit Netanyahu och Israel, så ja, nej, då liksom går USA i så här personligt krig mot personerna där, och det är inte så här liksom institutionen att man typ drar in pengar till den, utan det är att man så här stänger ner deras bankkonton och jagar bort dem från amerikanska digitala tjänster och så här liksom försöker förstöra deras liv. Och det är ju
det är
lite små
grepp alltså. Ja. Det är aldrig ens, alltså, men de har ju liksom gått ur andra saker som mycket saker som har med Förenta Nationerna har de ju gått ur USA. Mm. Men det här att börja liksom straffa enskilda tjänstemän och individer, det är enormt egentligen.
Jo, det är ett väldigt hårt angrepp. För antingen får väl ICC liksom vika ner sig, eller så kommer de ligga i någon form av så här stark konflikt med...
Det känns ju som att de inte skulle vika ner sig.
Nej, gör de det så är de ju helt delegitimerade. Liksom. Då har de ingen så här suveränitet, ingen... liksom egen kraft, de står inte på egna ben, utan de gör uppenbarligen bara som USA vill då, om de så viker sig och så.
Jo.
Men det är svårt att se hur man ska få USA att sluta bete sig på det här viset.
Alltså, de har gjort det väldigt länge, det här med sanktioner. Det är typ deras främsta vapen. Och, alltså, det är ända sedan andra världskriget när de gjorde det mot Japan. Sen fick Pearl Harbor till exempel.
Jo.
Och efter det så har de gjort det mot Nordkorea, mot Iran, mot Irak, mot massa länder. Alltså, de har ju svalt ihjäl miljoner med människor över flera årtionden.
Jo, det var väl hon, Madeleine Albright, judinna.
Jo, som sa att det var värt att svälta ihjäl massa barn.
500 000 irakiska barn tror hon fick frågan om.
Jo.
Och det var lätt värt. Det var ju
We think that the price is worth it.
Stort på spel.
Ja, hon säger verkligen rakt ut. Och så.
Men men det är ju effektivt, för de här sanktionerna, det liksom uppnår ju
Ryssland
flera saker. Jo, men det skadar ju landets ekonomi som utsätts för sanktionerna, och då kan det bli oroligt och liksom statskupper och sånt där. Om inte det händer så blir landet i alla fall försvagat och kanske inte kan stå upp mot yttre hot i militära konflikter. Och sen blir det också att de tvingas till kriminalitet i viss mån. Det var ju det de så här, de klagade att Maduro var liksom, han sålde olja svart av för att USA typ har satt upp sanktioner, och sen säger man att de säljer knark och så. Det var samma lite mot Assad, och där tror jag att det på slutet var lite att Syrien typ var tvungen att tillåta liksom en del organiserad brottslighet för att ha en svart ekonomi, eftersom deras vanliga tillgångar var liksom tagna av USA. De hade ju ockuperat sig oljefält i delar av Syrien och sånt. Så man liksom stryper stater som tvingas, och liksom man tvingar staten att bli skurkstater eftersom de inte får bedriva handel och liksom vara en del av världssamfundet på lika villkor som alla andra. Och den straffar man dem igen och går i krig med dem för att de är så kallade skurkstater. Typ. Det är väldigt så här...
Jo, det är brottsprovokation på något sätt.
Ja, och det är samma sak med Weidan här. Liksom. Han får inte jobba och så. Ja, om man skaffar ett svart jobb och jobbar svart, ja, då kanske de sätter han i fängelse för det. Liksom. Det är liksom... Damn if you do, damn if you don't, typ.
Jo, och jag tänker ofta på det, alltså vars de här länderna hade varit om de inte hade blivit utsatta för de här sanktionerna. Som till exempel Nordkorea eller Iran, som har varit hårt riktat jättelänge. Är inte Kuba också ett land som har...
Jo, de försöker ju pressa Kuba.
Ja. Nu håller de väl på att förstöra Kuba helt och hållet. Men ja, alltså de är riktiga jävla svin. Och det som har hänt alltså i utvecklingen, det är ju att de kontrollerar ju alla digitala pengar i västvärlden.
Det är, ja, själva det är ju flera plan. Liksom. Dels har man väl det Swift-systemet antar jag, och sen har man ju Visa och Mastercard som är amerikanska företag och utfärdar i princip alla kreditkort som används, särskilt i västvärlden. Då. Så alla västländska banker är beroende av de här systemen i grunden. Sen har man ju också det här typ att dollarn fungerar som reservvaluta när man handlar med saker mellan länder och sådär, och oljan handlas med dollar och så normalt sett och sånt. Så det är liksom mycket som är uppbundet till USA.
Finns det inte några så här kinesiska kreditkort eller något som går an?
Jo, det gör ju det, och BRICS har väl liksom sett det här som ett liksom strategiskt hot och arbetar väl för ett eget system. Jag tror att de kanske redan har det, eller det pratas mycket om det i alla fall, så det är ju liksom ett behov som de har. Och
helt sjukt att man ska behöva liksom hoppa på något sånt, men jag menar, finns det inga andra alternativ så får man ju välja det. Kommer.
Jo, men det är därför det är så, alltså, om Iran överlever det här, vilket det ser ut som att de definitivt kommer att göra, men att de kommer starkare ur den här konflikten och kan handla med Kina och andra länder utan USAs hjälp överhuvudtaget eller utan västvärldens stöd, där finns det ju hopp om att saker och ting förändras i alla fall. Om det blir bättre eller sämre vet jag inte, men just nu alltså, det är så vidrigt hur de kan hålla på. Och det är någonting som vi lärde oss också ganska tidigt när vi tappar bankkonton och allt möjligt. Fast vi bara försöker bedriva vanlig nyhetsrapportering, vanlig politik, allt möjligt, helt lagligt, så tappar man bankkonton och man tappar betaltjänster. Och då upptäckte vi det här med Swipe till exempel, som är en digital tjänst som hanterar typ alla Mastercard och Visa-transaktioner som du gör online. Alla de här alternativen, alltså det finns hundratals alternativ på internet, men det kontrolleras av en tjänst. Så att blir du bannad från Swipe i ditt namn, så kommer du aldrig att kunna ta betalningar online genom Visa eller Mastercard.
Visa är Stripe du menar, eller?
Stripe, ursäkta. Ja. Stripe, inte Swipe. Mm. Jo, så att det, ja, då vaknar man som för hur få alternativ det egentligen är och hur total kontrollen är.
Jo, det är som en skenbar mångfald, och du som liksom företagare eller förening, aktör, liksom, du får välja lite mellan olika banker och sånt, men ovanför dem blir liksom smalare och smalare, i slutändan är liksom samma institutioner och makthavare som liksom kontrollerar det mesta och kan trycka på stoppknappen när de känner för det.
Mm. Jo, och det är inte förrän man tar ett snedsteg som man fattar hur allvarligt det är. Jag tror vi kommer att prata om det lite senare.
Jag vill i framtiden, när sundare krafter styr i Norden, så tänker jag att man ska kunna ha en utredning på de som har arbetat på banker och förhoppningsvis kunna hitta, alltså, en begränsad mängd, kanske 20 pers eller så, som har varit högst involverade i det här med att stänga ner bankkonton för individer. De är ansvariga för det. Och så får de samma behandling där de får gå utan bankkonton och betalmedel resten av sitt liv. Och så ska man då även involvera underrättelsetjänst och så, så till att alla som försöker hjälpa de personerna också sen blir av med sina bankkonton. Och så kommer de förhoppningsvis leva riktigt dåliga liv.
Alltså jag har hört att det finns något som heter rättegångar också och straff.
Ja, men det här, det är mycket roligare. Nej, det är, alltså, är, och så, tänk om man,
fast det är roligt.
Tänk sen också om man gör en grej av det. Att man liksom som dokumenterar deras liv och vad som händer och deras bekymmer.
Jo.
Tänk.
Men man sätter totalt säp på dem bara och kontrollerar allting och dokumenterar. Och så har vi en live show helt enkelt.
Live show. Ja, det skulle jag gilla.
Jo, det är fan värt. Så har vi något mer att säga om situationen här med Nordiska motståndsrörelsen och Fredrik Weideland?
Nej, vi får väl hoppas att det rättar till sig. Det är ju möjligt att USA så småningom inser att det är en felaktig terrorklassning och tar bort det.
Visst var det väl en process på gång där, men det går långsamt?
Ja, det ska ha gått ut viss information om att det pågår processer där.
Mm.
Jo, eller så kollapsar hela jävla imperiet.
Ja, det vore något. Det vore ännu bättre.
Jo, det är väl också ett något att hoppas på, liksom att USA trycks tillbaka av Iran och att BRICS och andra gör världen lite mer multipolär. Det är väl också därför typ som ja, Irans kaosande är bra, för att det blir så här, ja, här ser ni en konsekvens av att USA agerar världspolis, nu får resten av världen se till att USA slutar bete sig på det här viset, och då kanske det blir någon lite bättre ordning framöver.
Det, en rätt vanlig grej är ju faktiskt också att om det finns alternativ, då kanske en stor andel utav kunder runt omkring hela världen går över till exempel de här andra alternativen då, som jo, finns inom BRICS. Och då precis, kan ju faktiskt de amerikanska bankerna bli desperata och bättra sig för att behålla kunder. Och det är ju en bra utveckling, så lite konkurrens på det där är inte fel faktiskt.
Jo, om bara någonting skulle kunna komma ut så folk hade hakat på det direkt. Det hade exploderat. För det brukar bli så på internet. När det kommer en ny grej och alla bara strömmar in, och sen kommer judarna och förbjuder allt. Varenda jävla gång. Ja. Så att, ja, jag hoppas på alternativ. Eller en solstorm. Det hade också löst jävligt mycket problem. Men vi går vidare till kineser och iranier. Och jag vet inte vad man ska säga om det här, men dialogiskt har ju arrangerat en till debatt mellan kinesen Armona och Nick Alinia, vår favoritiranier. Så tydligen så har ju kinesen gått och stört sig på att Nick har filmat de här Palestina-demonstrationerna, antar jag att det är. Jag vet inte vad han har för plattform. Jag följer inte kineser, så jag vet inte vad han har sagt eller någonting. Men
jag förstår det som att han har kanske TikTok, men också Instagram framförallt kanske.
Okay.
Så han lägger väl upp filmer och sånt.
Han har någon form av beef där
och han har enligt vad som sades i debatten, det verkar som att han har hotat Nick och kallat honom sionist och sånt där. Och Nick verkar ju inte riktigt vara lika hetsig och är lite så här förvånad över vad allting handlar om, typ.
Jo. Då ska jag alltså möta sin debatt, och vad ämnena är fan, det är svårt.
Jag tror satte de typ rubriken till att handla om så här, är demonstrationer ett hot mot Sveriges säkerhet eller något liknande, men det var ju väldigt spretigt och oklart och ja, rörigt, men
ja.
Grundgrejen var väl att ni två har någon form av beef och ska förklara och reda ut det, och en grund till det verkar vara att Nick filmar såna här demonstrationer, och är demonstrationerna ett problem eller inte, och hur ska man, det var ju också någon fråga så här, hur man ska påverka samhället, vad är er roll och vad gör ni, och är det ni gör rimligt? Typ Nick fick väl kritik för att han kör upp kameror i ansiktet på folk, och det menade han att han inte gör, utan att det är idioter som går fram till honom och står för nära när han försöker filma och göra sitt jobb.
Men det blev lite kaos. Ska vi spela det här klippet bara, så har vi lite bakgrund.
Det var precis i början, va? De hade inte...
I kaoset, ja. Ja, det var innan.
Ja, alltså det var innan. De säger det i debatten, typ att när själva debatten som man får se på YouTube rullar, då är Nick lite så här, vill liksom sätta tonen i början och säga att ja, men jag kan ju inte bortse från hur du betedde det här innan och sådär, och ja. Kinesen börjar ropa sig golare och vad jag har hört från vissa källor, så liksom bara de kom in där i studion och ställde sig, och innan de liksom hade börjat diskutera något, så det var ingen så här som sa något och reta upp varandra, utan det var bara att direkt skulle det börja bråkas, och det är väl det vi hör här i början av klippet.
Yes, så spela det längre YouTube-klippet.
Nu räcker det! Knulla din mamma! Sluta nu, hallå! Nu räcker det!
Knulla dig själv!
Det räcker. Kom igen, det räcker.
Du vill seriöst debattera. Du har tjatat om att köra den här debatten. Och sen ska du gå emot mig och leka.
Ja, jag utmanar. Jag tror jag kan knulla din. Men hallå, vad är det med dig? Vad gör du?
Då är jag rädd för dig.
Vad gör du för någonting? Vad gör du för någonting?
Mossad kan hjälpa dig, din lilla.
Vad gör du för någonting? Vad gör du?
Jag kan hjälpa dig, din lilla hora.
Det här är helt sjukt. Vad är det här?
Det är helt bisarrt.
Va, det är kört. Kör. Men hur ska jag köra när du håller på så här? Kom igen!
Ja, han vill ha sista
ordet. Men du kan inte göra
käften!
Men ni båda!
Jag håller käften!
Nej, håll käften båda!
Sorry, båda.
Jag håller
käften!
Du, vad får du på dig på han på det där sättet? Ta det lugnt, bre! Nej, nu räcker det.
Nu räcker det.
Nej, nu sätter ni er båda i lugn och ro. Okej? Och jag har alla frågor här. Jag kommer... Lyssna nu. Jag kommer fråga...
Ja, ta kommandot!
Nej, du lyssnar nu!
Ja!
Nu fan räcker det!
Jag lyssnar.
Ja, jag... så... jag vet inte om kameran rullade, men innan så plockade han upp ett bord här och skulle kasta det på mig och behövde hållas tillbaka. Så att... jag... tänker, jag kommer inte låtsas som att det inte har hänt. Och när jag ställde upp på det här så hade jag någon form av förväntan att han faktiskt skulle kunna bete sig normalt i en studio, vilket han ju inte gjorde. Mm. Han blev ju hotfull och våldsam sekund när jag klev in. Vilket ju kommer prägla det här samtalet nu. Så du har ju satt rimman. Sen kommer du ju, du sa ju själv att du kommer inte stå för det, för du trodde att kamerorna inte rullade, så du kommer ju låtsas som ingenting nu.
Nej.
Utan nu ska du vara
ögonkännare och låtsas som ingenting. Jag vet att du är en liten snitch, så jag vet vad jag ska säga nu. Jag lurade dig hela vägen. Så
du lurade mig när du lyfte upp ett bord och skulle kasta. Okay, du lurade mig.
Men vad var det som hände, Leo? Alla vet att inte jag gillar honom. Men jag vill inte. Jag vill ha en seriös debatt. Och jag är här för en seriös debatt. Så jag vill, du vet det här, jag vill inte hålla på och skrika på annan. Skriker på mig och vi ska kasta paj på varandra. Kasta skit på varandra.
Gå och operera din lilla höknäsa. Sluta.
Vi är här och ska vara seriösa inför Sverige.
Du skulle kasta ett bord precis.
Det är det som är viktigt nu. Allt annat det är show. Det är World Wrestling Federation.
Alltså du skojade eller? Det var på skoj.
Jag gjorde filmindig som det heter i orten.
Varför gjorde du det när du trodde att kamerorna inte
nu
var igång?
Nu pratar vi politik.
Du trodde inte att kamerorna
vi var pratar
igång?
Jag är här för att prata politik.
Okej, så först ska du kasta ett bord och sen bestämmer du när vi pratar politik.
Jag är här och pratar politik. Har jag kastat ett bord?
Nej, det är för att du blev ju stoppad.
Filmindig, du vet inte vad filmindig är. Jag lurade dig.
Jag lekte med de här orten.
Nej, precis. Jag är från orten, så låt oss prata.
Ja,
och du är inte.
Okej.
Du erkänner inte folkmord, man. Din jävla pajas. Och sen du säger att du är emot krig och du berör människor. Du är en fucking hycklare, man. Och nu i hela Sverige ser det, mannen. Vad säger din jävla nolla?
Okej.
Var försiktig så att du inte blir munnen snart.
Det där är
Nej.
Säg inte sådana där.
Politisk. Jag kommer gå på det så som vi gjorde med Jan Emanuel i 6 månader. Jag kommer göra på dig nu. Jag kommer trolla sönder dig från och med idag.
Okej, men vad har du...
Och 6 månader... Lyssna. Du sitter och lyssnar på Jan Emanuel. Han har sagt till dig att någon har ringt mig, va? Han har sagt att någon har ringt mig. Okej, då lämnar vi där. Hej då, Nicolinia. Lycka till med dig. Och hela din grej där, swish-tickande.
Och min slut...
Ja...
Det där var ju intressant. Att det var lite ihopklippt.
Jo, precis.
Typ, när han berättade...
Men det var ungefär så där det lät, eller hur? Hela vägen igenom.
Ja, det var väldigt så här upprört. Och mycket så här missförstånd och jobbigt för programledarna. Det var han som skrek där. Och det var väl tur att han inte är någon tunnis också som...
Ja, han var ju snabbt emellan alltså. Ja. Han stod där.
Men jag vet inte, alltså det känns som att man borde ha kunnat styra upp det ändå bättre på något sätt och jag vet inte, fått dem lite mer rationella, men Nick var ju lugn och så i alla fall.
Jag vet inte fan, alltså man ska inte prata illa om för detta gäster på Radio Nordfront, men jag är inget fan kan jag säga av kinesen.
Det som... Ja, nej, han gjorde ju inte lika bra intryck som Kasselstrand när Kasselstrand skulle förespråka antisionism där, tyvärr.
Men jag tyckte det var samma sak när han var med Öberg. Vad var det för podd som var med tillsammans?
Var det med Anju eller?
Ja, det kanske det var. Och det var ju bara svammel. Och alla i kommentarerna sa bara, låt Öberg prata för fan.
Men det alltså han står ju på rätt sida i Israel. Konflikten, sen uttrycker han sig på sitt ortens språk och gör massa onödiga personangrepp och där, men det är lite så här konstigt.
Finns det någon behållning i det han sa överhuvudtaget?
Nej, det är ren och skär underhållning, ingen så här utbildning direkt. Men Det är ju konstigt att för Nick är ju inte toksinist, det försökte han få fram där också. Han har ju aldrig försvarat Israel direkt. Nej. Utan han menar att det där är en konflikt som angår dem där borta och den ska inte importeras till Sverige. Folk ska inte, och de som brinner för mycket för den konflikten här i Sverige är liksom inte lojala till Sverige. Det är väl lite hans linje som han förde fram där. Men han är ju inte i alla fall toksionist och kunde ju lyssna och förstå en del av kinesens kritik mot USA och Israel och sionism och allt det. Men, så de är överens där. Och sen båda har invandrarbakgrund och är överens om att de själva inte är svenskar. Och att svenska män borde bli mer manliga och att det är ett problem med massinvandring och allt det. Och de är emot kulturmarxism och sånt. Så det är ju... De borde ju kunna vara överens och det är på något sätt ett så här kommunikationsmisslyckande att man är så jävla upprörda på varandra eller att kineserna är det.
Mm. Jag tycker det är ironiskt att återigen så är det tre utlänningar som diskuterar Sveriges framtid.
Ja,
jag säger att svenska män ska bli mer manliga. Ja. Vi får inte ens finnas på de här plattformarna.
Och så konstaterar de att det är för många invandrare här också. De skulle kunna flytta ut själva.
Ja. Det är ironiskt måste jag säga. Men alltså ett tips till Viktor som gör ett bra jobb med att fixa till de här debatterna i alla fall måste man ju säga. För det är ju underhållande, det är det ju. Men alltså en fast struktur måste ju etableras här så att det blir massa jävla munhuggeri. Och med risk att låta tråkig, men det måste styras upp så att det finns en klar fråga som måste besvaras, ja eller nej. En positiv och en negativ sida. Sen så måste de ha öppningsanföranden. Båda sidorna måste ha ett öppningsanförande som är helt ostört. Så att som premisserna läggs klart och tydligt. Man ska inte bara börja munhugga.
Men så var det ju med i Kasselstrand-debatten. Men i det här fallet känns det som att han drog ihop de här för att de har konflikt.
Flam var ju hela tiden och näbbade in i Gustav när han pratade. Alltså, det gjorde inte Gustav mot Flam. Inte alls.
Nej, trots att det fanns mycket saker som Flam sa som var så här...
Svammel.
Borde ha så här sågats och kritiserat lite.
Jo.
Men alltså, det beror ju på lite vad syftet med deras verksamhet är. Jag menar, det här kommer ju säkert bli ett av de mest...
5000 kommentarer, det är helt galet.
Avsnitten, liksom. Så att det är ju... Ur det avseendet så är det säkert framgångsrikt det de har gjort. Jo. Inte seriöst, men...
Och det var ju också lite så här konstigt, men Leo, kinesen, sa ju liksom att han är ett troll och det är hans roll och sådär.
Mm.
Han lyckades ju trolla bra där typ. Och Nick...
Han fick ju Nick se bra ut.
Ja, och Nick får massa uppmärksamhet och är ju influencer och så, som eller journalist och... tackar väl också för uppmärksamheten och ja, det är väl lite liknande som när han håller på att debattera med Chang Frick och sådär kanske.
Mm. Jo, en annan sak som måste göras i en debatt det är att man måste, nu är det här långt gånget, men man måste definiera termer så att man inte hela tiden attackerar uttryck som någon har. Man pratar om massinvandring så måste man definiera vad massinvandringen betyder. Eller om man pratar om ras så måste man definiera vad ras är. Sådana saker så att båda parter är överens om vad orden betyder. Mm. Så att det inte bara blir massa jävla svammel. För det ser jag hela tiden. Nu var det här väldigt låg nivå. Men i en debatt som faktiskt... Som till exempel Kasselstrands debatt som har lite högre nivå. Så kan man inte börja prata om att... Vad är ett folkmord? Man ska inte börja prata om det mitt i debatten. Utan det ska redan vara etablerat vad ett folkmord är. Sen ska man lägga fram argumenten. Till exempel. Så, ja. Sån är jag. Jag gillar när det är uppstyrt och att folk får prata till punkt. Men jag förstår att det här lockar väldigt många klick. Vi har ju till exempel artikelbilden till det här avsnittet. Det är ju faktiskt tack vare det där, vad heter det? Chimp out, aputet. Så, ja. Nej, man får väl inte kritisera kinesen för man kanske får någon dödspatrull på tröskeln. Så att, fortsätt jobba hårt för antisionismen.
Han sa ju att han ska ge AFS valet eller flera orter med invandrare ska rösta på AFS.
Ja. Vad var det för ord han sa där mitt i? Han sa någon sån här mulla eller någonting?
Nej, jag tror som munna.
Munna, ja.
Han ska munna
honom. Ni frågade ju om det där i sändningen.
Ett mordhot.
Nej, jag tror att det var att man ska liksom kritisera och snacka skit eller sådär. Typ. Alltså munhuggas kanske, jag vet inte. Men det är uppenbarligen något ord.
Lattesvenska. Det är en tragedi. Mina anglosismer är ingenting emot blatte svenskans utbredning i detta land.
De bitkvarar.
Det är fan det värsta som finns under solen. Ja, är vi klara med den här kinesdebatten?
För att vi har fler kineser, har
vi inte det? Jo, vi har en jävla massa kineser. Nej, men vill du summera?
Nej, jag tänkte säga det finns inte så mycket mer att säga.
Men det finns liksom mer kineser.
Ja, kineserna hade stå på rätt sida men betedde sig inte på rätt sätt kan man säga.
Nej,
han imponerade inte alls, om man säger så.
Nej. Så, till nästa kines i rubrikerna. Det är återigen vår favorit, Tobias Hübinette. Han köps ut av Karlstad universitet för 648 000 kronor. Pengar. Mina pengar i Hübinettes plånbok. Och det är väl för att han fick nu sparken. För att han försöker våldta sin flickvän typ varannan dag. Lilla ettan. De springer runt varandra. Så att, jag vet. Så, ja.
Vad var det? 88 försök, 0 lyckade våldtäkter.
Ja, så typ. dålig statistik där. Så vithetsforskaren och vänsterextremisten Tobias Hübinette åtalas då för ofredande och olaga hot efter att ha skickat en mängd meddelanden som vi har diskuterat tidigare.
Han åtalas ju inte för våldtäktsförsök dock.
Nej.
Intressant. Så att...
Det är bara en av många, många grejer.
Ja, han är ju också lite konstig plats med begreppen, så det kan ju vara att han bara menar att han
har velat
ta initiativ till sex med någon som inte vill och då rinner ut
i sanden.
Ja. Mm, det var verkligt i hans sinne. På grund av det stoppade Karlstad universitet honom från att undervisa och ha kontakt med studenter under rättsprocessen. Men nu rapporterar NWT att lärosätet har valt att köpa ut honom, vilket HR-chefen Ingrid Ganroth säger är väldigt ovanligt, genom att betala ut en årslön till honom, det vill säga 648 000 kronor. Jävlar vilken årslön han har suttit på. Med sina vithetsstudier. Precis,
bara för att hålla på och hata vita människor.
Shit. Nu är jag fan förbannad. Jag vet vem som ska betala min jävla gräsklippare. Det borde också innebära att universitetet gett honom en månadslön på 54 000 kronor. För sitt antivita hat. Ja.
Alltså jobbade han typ ens heltid? Det är ju dumt liksom.
Nej, men...
han håller någon jävla sådär skitkurs i hur man sådär ska överanalysera saker och leta problem hos vita människor typ.
Frågan är om han har någon annan uppgift eller om det är den enda kursen som han håller.
Jag vet.
Men... Och hur många som har gått kursen genom åren för de där pengarna. Det är sjuk. De kallar det på engelska grift. En sjuk grift som han har sysslat med.
Jo, och det är också så här en sak som sepel ut på Telegram som var lite lustig. Det var Hanif Aziz i någon mailkonversation som han hade med Tobias Hübinette. Jag tror han är väl med i vad heter det? Den sista måltiden, podden som Chang och de har.
Mm-hmm.
Om jag minns rätt. Men i alla fall, de hade bokat in någon intervju med Tobias Hübinette. Det står inbjudan till medverkan i sista måltiden i rubriken här också. Så de har diskuterat det och hade satt ett datum. Och sen typ kort innan det är dags så skriver Tobias och ber om ursäkt för att han måste vara krånglig och avboka typ. Och så är han så här jävligt diffus.
Mm.
Och så frågar den här Hanif då typ avboka helt. Får vi veta varför och sådär. Tobias fina svar då, i december 2025. Det var: jag behöver skydda nära och kära genom att inte synas lika mycket som tidigare i offentligheten. Och när en så här vänsteraktivist akademiker säger så, då tänker man, ja, det är typ så här, när han syns i media, då är det onda högerextremister som hotar hans familj. Det är typ så det låter. Lite annorlunda mot verkligheten då, att ja, typ, jag har fullt upp med att terrorisera mina anhöriga och begå massa brott så jag kan inte vara med i podd, eller att jag har redan gjort de här sakerna och utreds för brott nu och vill inte synas för att jag kommer få skämmas i efterhand då, typ.
Jo, han har kört med dålig optik, kan man säga.
Ja, men det är typ när så här journalister och andra påstår att de är utsatta under hot, att det är så här typ, ja, det är bara en bekväm ursäkt för att slippa göra något, och så finns det ofta så här helt andra anledningar. Ja, men jag är hotad, eller jag orkar inte, det så mycket näthat och stress och bla bla bla.
Men det här var i december förra året, så det var innan allting kom ut.
Ja, precis. Ja. Men det måste ju kronologiskt ha varit liksom efter att han var misstänkt för brott.
Jo, definitivt.
Så han ljuger bara när han säger att, ja, men det får skydda mina anhöriga. Nej, det får skydda dig själv, för att du har gjort bort dig och vill ligga lågt, typ. Jo. Men han kan inte stå för det, utan han ska hålla på och ljuga och spela offer. Han spelar ju hjälte liksom. Ja, men jag kan inte vara offentlig för att jag vill skydda min familj. Jag är så duktig, typ. Ja, nej, du är ett svin.
Jo, och nu är han ett rikt svin. Men han kanske åker in. Jag vet inte, är det någon fängelseskala på de här grejerna? Olaga hot. Han kanske får sitta ett tag.
Hoppas.
Men hade han inte någon mordgrej innan? Har inte han domar redan?
Nej, inte mord. Han har hintat om att han har varit misstänkt i en mordutredning på en ung skinnskalle. Det var ett så här brutalt, ouppklarat mord i Stockholm. Och han ska ha mejlat några kollegor inom universitetsvärlden, typ, tror jag, som han blev osams med, och sagt att, ja, bara som ni vet, om vi blir osams, typ, så har jag liksom varit misstänkt för det här tidigare. Så det är ju ofräscht, och går ju att tolka på lite olika sätt, men ett sätt är väl att han tog på sig, eller vill antyda att han har mördat folk. Men han är i alla fall dömd för våldsbrott mot Sverigedemokrater och liknande, och har ju betett sig labilt och så mot tidigare partners.
Yeah. Yes, nej, men vi hoppas att han lider i framtiden, så får vi se vad som händer. Vi går vidare till nästa grej här, och det handlar om lidande. Och det här är någonting som vi inte brukar prata om, för sånt här händer precis varje dag tyvärr i våra vita länder världen över. Och det är ju historien om Henry Novak, en 18-årig student som blev ihjälhuggen i England, Southampton, av en indier. Så det som hände var att han hade varit ute en kväll och var på väg hem, och han höll på att spela in massa Snapchat, och han såg den här misstänkte gärningsmannen då, Vikram Digva, gå omkring och bära på en stor kniv. Som är egentligen ett ceremoniellt, en ceremoniell dolk, typ. Stor kniv. Som är 21 centimeter lång, så det ser ganska konstigt ut när folk går omkring med sådana. Speciellt i England, där knivar är big no-no. Stort nej i England och gång kring med kniv. Så han började filma honom, och det uppstod någon sorts konfrontation. Novak sticks fyra gånger. Det var huggen av det här svärdet. Den lilla stora kniven, lilla svärdet. Och försöker ta sig undan. Han klättrar över ett staket och försöker fly ifrån gärningsmannen. Polisen kommer till platsen, då är han svårt skadad, och indien där skriker om att Henry Novak var rasist. Så jag vet inte, polisen börjar kanske förhöra den här indien, medans Henry Novak blir satt i handklovar och blöder helt enkelt ihjäl medans ja, han väntar på hjälp. Så polisen upptäcker för sent att han blöder väldigt seriöst och räddningstjänsten kan inte rädda honom, så han blödde ihjäl. Och det visar är att de prioriterar när någon skriker rasist, då är det absolut viktigaste att utreda vem som sa vad. Sa han en ordet eller inte? Är det okej att bli mördad? Eller
det där är ju sjukt, men en annan sak det visar är ju Vitas reaktion. Tänk om en svart person hade varit utsatt för ett brott och blivit knivhuggen. Och sen kommer polisen handfängsla och låta han förblöda. Det hade ju varit värre än George Floyd.
Jo.
Så i det här läget så borde ju Vita då, om vi ska bete oss på samma sätt, attackera polisstationer och så vidare och så vidare.
Bränna bilar.
Men av någon anledning ligger det inte riktigt.
Mörda Trump. Oss att det folk som röstar på Trump kan mörda dem. Ja. Det kan vi göra ändå. Det här skojar jag bara. Jag vet. Det är alltid det såhär, what if the roles were reversed? Brukar de säga.
Tänk om alla människor var lika, vad hemskt världen hade varit.
Nej, men det här är ju anarkotyrani. Det är ett perfekt exempel på hur... det var väl också så, den här situationen i... Det var väl ett AFD-möte, tror jag. Torgmöte. När de blev attackerade av någon utlänning. Och så går polisen rycker in mot personer som försöker stoppa gärningsmannen. Och så blir polisen huggen i ryggen. Minns du den där berömda...
Var det han som dog, menar du?
Skärmdumpen. Jo, polisen dog ju.
Han blev huggen i sidan på huvudet. Eller i halsen. Nej,
sidan på huvudet till och med.
Ja, halsen kom träffen precis under örat typ.
Ja, oh, shit.
Mm. Och de, precis, de trodde att de grep ju fel person. Och liksom, då kom den personen upp från marken och kastade vidare. Liksom.
Och det var ju så här, visst, det var ju ett misstag. Men det var ju så bildligt. Alltså, mångkultur, hur vi beskyddar mångkultur. Man måste se till så att de kan fortsätta mörda. Till vilket pris som helst. Även om det betyder att du blir mördad själv. Då du bara skydda alla utländska mördare medan du kan. Samma sak här då. Och tydligen så har mördarens mor, den här Vikram Digvas mor, gömt det här vapnet som han använde för att mörda Henry. Och det jag inte sa kanske var att det här hände i december förra året. Så det är ju ett tag sedan nu. Och det är ju rättegång just nu. Så det här har kommit fram då i rättegången. Allt det här har ju tystats ner.
Modern verkar bli åtalad också.
Jo, hon är också åtalad. Men alltså, allt det här har ju tystats ner tills nu. När folk har kunnat läsa dokumenten.
Mm.
Fast det här borde ha varit den största nyheten i England den dagen. Och flera veckor framöver. Så. Men det är också tragiskt att det här händer faktiskt varje dag. En variant av det här händer varje dag. Jag såg en av de värsta videorna jag har sett. Jag har sett några. Det är i Kanada. Samma sak där, en indier med ett sånt här jävla ceremoniellt svärd sitter på någon typ Starbucks liknande café och en familj bredvid stör sig på att han sitter och vapar så att det får rök på barnen i familjen. Så mannen ställer sig upp och säger, kan du sluta med det där eller kan du sätta dig någon annanstans så vi slipper röken? Då ställer sig den här indien upp och hugger han direkt i magen. Och sen får man se hur han bara blöder. Ja, han blöder ihjäl på golvet framför familjen. Alltså, och det är så sjukt i videon också, så sitter det någon jävla lirare på bredvid och tittar på medan han blöder ihjäl på backen. Ingen ringer polisen, ingen gör någonting medan han dör. Och det tar ungefär en minut så han död.
Fan vad sjukt
det är. Ja, det är så jävla vidrigt. Hur det får fortsätta. Och det här är flera år sedan. Det där klippet är typ 3-4 år gammalt nu. Så jo. Det är en antivit värld. Som vi lever i. Men det är därför vi kämpar. Vi kämpar för att.
Och hon är ukrainskan där på tåget.
Jo.
Det är precis likadant.
Samma eller liknande situation där. Att där är du omgiven av mångkulturen. Ingen bryr sig vad som händer med dig.
De kliver av och går därifrån snabbt.
Ja. Så Vissa grejer är att konstatera att det här är våran kamp. Det är bara vi som kan föra den här kampen. Det är inte dialogiskt med tre olika blattar som diskuterar vår framtid. Utan vi måste göra det här själva. Och vi får helt enkelt inte sluta kämpa förrän det här har åtgärdats. Och den sista kinesen är på väg hem helt enkelt. Några mer kommentarer på det där? Det är alltid så trist att prata om sånt här.
Ja, man blir deprimerad av sånt här.
Ja. Det är därför jag har goda nyheter på slutet. Ska vi prata.
Det är bra.
Negrer och greker. Så, yes. Men nästa grej.
Den grejen i alla
fall. Nästa grej. Innan pausen här så kan vi diskutera förra veckans fråga som vi glömde bort. För det handlade ju om 1 maj. Men kanske fortfarande är aktuellt. Det är ju att det är ju många som firar arbetaren på 1 maj, bland annat nationalsocialister hela Norden över. Och det är ju en socialistisk högtid kan man ju säga. Så därför så tillhör det ju nationalsocialisterna framför allt. Men vi hade ju en undersökning där. Där jag läser upp resultaten här om bör 1 maj avskaffas som röd dag? 26% säger nej, arbetaren förtjänar en egen högtid. 23% säger nej, 1 maj är en viktig nationalsocialistisk tradition. 21% säger ja, det är absurt med politiska högtider. 12% säger ja, för att ta ifrån vänstern deras dag. 11% säger nej, vi har redan för få helgdagar. 3% säger osäker. 1% säger ja, vi har för många helgdagar redan. Vad är det för jävla folk som tycker att vi har för många
helgdagar?
Helvete, vi behöver mer Jesusdagar tycker jag. Fan. Det är bara strössla ut dem i kalendern.
Fler röda dagar bara.
Ja, det var ju massa mirakel han gjorde där. Det är ju bara en dag för varje. Nej, men vad säger ni om undersökningen? Det är många som tycker att den ska behållas i alla fall. Det är väl 50%.
Ja, jag är lite så öppen för att bli övertalad. Jag har ingen stark åsikt. Men antingen måste man ju så här återerövra dagen och avsocifiera den. Eller så borde den ju avskaffas kanske. Jag kollade vad Christian hade för argument. För det var ju Christian Petersson som...
Det är han. Han ska avskaffa.
Ja, alltså, arbetarrörelsen är ju typ död idag.
Och arbetarna är död.
Så, jag menar, som sämst så är det ju bara det att man får en ledig dag. Och det är väl helt okej. Okay. Mm. Jag ser inte det här med att sossarna är ett stort problem att ha den dagen längre.
Framtiden är ju AI och automatisering, så kan vi inte bara byta namn på den till AI:ns dag. Så då kan vi fira att ingen behöver arbeta istället.
Nej, men alltså, jag ser inte 1 maj som något problem. Det är väl jättetrevligt att ha en ledig dag. Och man kan själv använda den liksom på det sättet man vill. Till exempel
men tycker du om,
gör och demonstrerar.
Tycker du om sossetåget?
Nej, men alltså hur viktigt om, är det då?
Men tänk om sossetåget var ett nationalsocialistiskt tåg.
Ja, visst. Det hade varit. Men alltså, de är skitsmå. De finns bara i de stora städerna idag.
Jo,
de är inte speciellt stora där heller. Nej, de lyckas inte få ihop några folk alls nästan.
Men det var väl så i Borlänge hade de ju packar med massa somalier typ. För att få dem att gå runt.
Men det var en klassisk film från motståndsrörelsen förut. Typ när de stod och demonstrerade mot massinvandring. Och så hela så här, sossetåget var ju bara massa afrikaner, somalier.
De har ju fått så här, gratis bulla för att gå i tåget typ.
Alltså, förr i tiden,
riktigt valboskap.
Alltså på 20-talet och framåt, fram till 70-talet eller någonting, då var ju det stort. Alltså varenda ort var det tåg på. Hur små de än var så hade de, om det inte var tåg så hade de någon slags manifestation i alla fall.
Ja.
Så är det ju inte idag. De kraftsamlar ju från liksom en hel region och så får de knappt ihop ett halvtåg. Liksom.
Jo, men man kan tänka sig ett framtida Norden att det är ett tåg som går under nationalsocialistisk fana. Och att det handlar om att bara fira de människorna som får Norden att gå runt.
Mm,
och så tar man en dag ledigt.
Sen, ser det som en fest liksom.
Ja.
Men även om de är få, som du säger Tobias, så om man jämför typ med borgarna och andra, de har ju inga sådana manifestationer. Så det är ju ändå någon form av rörelse och aktivitet som kanske liksom gynnar vänstern, att de får ha sin dag ändå. Liksom det...
Ja, men de hade ju den ändå förut, det var ju bara det att det inte var ledigt. Så att de gick ju ändå tågen och de tog ledigt och med mera.
Mm.
Mm.
Så det var ju liksom inte på grund av att en ledig dag som det blev de lyckades.
Nej, men det blir ju som
de hade ändå.
Det blir ju som en kröning av det, liksom, deras kamp och typ att ja, ni höll på med det här och nu har vi gjort det till en röd dag till och med för att ni är så viktiga typ.
Jo. Jag ser det bara inte som ett stort problem. Men
nej.
Det är mest så.
Så vi behåller det och så
jag gillar att
köra. Vi kör hårt.
Visst tog de bort den röda va? För att sätta det till 1 maj istället för det. Vi kanske inte fick fler röda dagar ens.
Mm. Mm. Nej, men de borde ju sätta 20 april i alla fall. De sätta. Oklara anledningar, men det bör göras pronto. Vad som också bör göras pronto är ha musikpaus. Jag vet inte, vad har vi för låt? Var det sagt någonstans här? Färska prinsen?
Ja, visst, precis. Det här är en sån låt som inte alls spelades förr i tiden i Radio Nordfront.
Okej.
Okay. För att jag hörde den i bilen för några veckor sedan av en god kamrat som rekommenderade den till mig. Och den hade riktigt stenhård låttext. Även fast det är hiphop.
Oj, är det hiphop till och med?
Jajamän, alltså det är rap.
Har du börjat gilla sånt, Max? Eller?
Alltså jag har alltid tyckt om enskilda låtar här och där. Och det här är då dessutom en svensk artist.
Beat. Om det är bra text.
Ja. Och den är inte ny däremot, en gammal låt. Men fortfarande lika aktuell, så jag tycker ni borde lyssna under pausen också.
Jag avskyr ju hiphop egentligen, men jag lyssnade ju på Mr. Bond liksom. Mm. För texterna.
Jag ska läsa låttexten i alla fall.
Mm-hmm, ja. Yes. Då låten ha det bra med Färska prinsen.
Fuck you for fun alltså. Lite Michael Jackson. Watch out nu. Kolla här, min hjärna sitter med mössan i hand och förhandlar tillsammans med lever mot mig. De säger, snälla prinsen, inte en drink till. Jag säger, håll käften, organet sitt still. Det finns inget värre än en gastande lever. Hade jag kunnat, hade jag donerat dig fastän jag lever. Någon nytta gör du fan inte fitta. Du bara vinkar förbi allt skit som en blind polis utan att titta var allt ska bli av. Och din pakt gör mig till ett skabbigt vrak i en skabbig grav någonstans djupt ner i ett bortglömt skabbigt hav. Och jag som alltid var alltid svag föll för allt sånt vad skam var alla förslag. Jag som har dött varannan dag som förbannar bra transplantationslag. Jag till skillnad från motionärer som lever till 100 och kostar när de tillbringar sina sista 20 på rygg vid jävla vårdbiträde. Du är played out efter 47 när ingen längre vill ha sex eller suga klokkäka. Prinsen är fan played out nu, kändis okej, men jävligt ful att någon brud skulle falla för prinsen hårt. Är ungefär lika aktuellt som rapport, så tålamod när prinsen flabbar åt psykolog Dravel och min pappa. Jag har inga problem med min fassa, han var cool. Han hatade också alla, kallar du mig stört. Kallar jag dig frisk, men är man frisk är man nörd. Så ingen risk att jag lever en hundradel sekund mer. Del sekund mer, del sekund mer av vad det tar att samla in props från alla er. Alla er, hela världen, alla er. Prinsen är säkert död om ett år. Om ett år eller så. Livet är en våldtagen röv i en dusch. Och gud är som Auschwitz, en jävla b***. Förlåt, det var dumt det där sista jag sa. Men det fanns synd om alla idag. Alla borde fan ha tröst, men ingen skriver mitt namn på något jävla plakat. Vem ska man skylla på när man är en vit man i sina bästa år? Jag får inte ens jobb i hamnen. Och för mig finns ingen jävla ombudsmannen. För mig finns ingen jävla kvotering. Ingen representant i någon jävla regering. Inga debatter som främjar mina chanser till något annat än transport i anstalt. Och kolla, inga jävla jävla sympati. Inga program på P3 om livet. Ingen hjälp med någon jävla blankett. Fast den man inte fattar piss om det är nog. Eftersom jag inte har något att skylla på har jag skaffat mig något vått att fylla på. No shit att min lever kanske säger ifrån när den konstant tvingas agera segelbåt. Mina dagar består av inspelning och mixning till folk som inte backar upp hälften av det jag ständigt levererar. Samma sak som alla alltid ignorerar på kvällen. På en jävla scen där jag öppnar mitt hjärta som två tonårsben till en korkad fitt publik som ni som dricker vin och tror att ni fattar musiksvin. Jag skiter i kunst och skit. Jag önskar att mitt band inte hunnit hit. Jag önskar att jag haft en jävla kanon och att alla i publiken bara sprängdes och dog. För jag vill inte ha ett skit av er för. Jag vill inte leva mer. Hellre för en senare. Om någon tog ill upp av något så var det meningen. Gör ingenting om jag såg att någon med mitt skit. Och att jag inte gör ett piss med mitt liv för. Det är svårt att vara sig själv när man inte vet vem man är. Ha det bra.
Nordiskradio.se.
Intressant. I början var jag på väg att toksåga låten och bara vad är det här för jävla skit. Men sen
den tog sig,
in på Auschwitz.
Och... Exakt, och där någonstans blev det intressant och väldigt politiskt också.
Ja, det blev
det. För oss finns ingen jävla ombudsmannen. Så är det ju.
Nej, för först var det bara så här lite misantropi och dricka alkohol. Men sen kom förklaringen att det är jobbigt att vara vit man.
Det tog sig. Det var... Mm.
Ja, jag vet inte med hiphoppen, men skånskan däremot, den där skaver den och jävligt. De får hiphoppa hur mycket de vill, vad de gör på svenska. Yes. På tal om musik förresten, kollar ni på Eurovision igår kväll?
Mm. Vad tror du?
Grejen är att Israel kom ju tvåa.
Va?
Mm.
Nej.
Och de hade tydligen...
Vänta. De har garanterat köpt domarna eller haft så här indier som har tokröstat över telefon eller något.
Ja. Nej, men alltså, grejen är den att de hade tydligen världens sämsta låt också. Så att det är helt oförklarligt till varför de blev tvåa.
Så trots att nästan hela världen typ hatar dem.
Exakt. Och det var jättejämnt mellan var det Bulgarien eller Belgien som vann.
Ja. Men var det inte något liknande förra året också? Att de sätter in så jävla mycket resurser och alla så här sionister skulle på att tokrösta på dem.
Mm.
Så det där är ju också, det är svårt att antirösta i Eurovision. För du kan ju inte så tokrösta på alla andra alternativ för att jävlas med Israel. Utan du kan ju bara rösta på ett alternativ generellt. Och om sionisterna då går in och så tokrösta på Israel så får ju de liksom stort genomslag.
Ja.
Så det är väl logiskt att det blir så där.
Så det var alltså fem länder som bojkottade hela Eurovision.
Det var
Spanien, Irland, Nederländerna, Slovenien och Island.
Mm. Okay.
Så det...
Spanien, de gillar inte
det. Ja. Men grejen är att alltså, de vinner ingenting på det. Alltså, nu missar de Eurovision. Det måste ju vara en... Det är jävligt strångt att de gjorde det.
Det är bra men... att de gör det.
Men de är för få. Det borde ha varit i hälften. Och grejen att, det var också en grej. När de fick poäng så buade alla Israel i Israel. Alltså i arenan.
Ja, de buade åt
men alla hatar Israel. Ja, alla.
De är fräcka för de låtsas så här liksom inte om då. De vill ändå vara där och så här bara för att jävla.
Ja, för de har gjort det tidigare år. Nu är det här är tredje året i rad de buas. Och varje gång så lägger de över någon sorts filter på ljudet så man hör inte buandet. Det var samma sak under OS. När de kom in på arenan så var det buningar som de mutade ut. Alltså, det är så vidrigt hur de håller och låtsas som att de är legitima medan Ryssland bojkottas
precis
alla.
Men hur kan det komma sig att media är så följsamma mot dem egentligen? Det är så underligt.
Ja, alltså jag börjar tro att det är en konspiration.
Mm. Men, kanske.
Det är så. Alltså, jag vill bara säga det medans det är lagligt att säga det. Jag hatar Israel och allting som har med Israel att göra. Så jävla mycket. Precis som alla andra där ute.
Och det där skitlandet ligger ju helt uppenbarligen inte i Europa oavsett vad man tycker.
Ryssland
om.
Ligger
de
i Europa.
I Eurovision för det.
Ja.
Ja, Ryssland får inte vara med nu, va?
Nej, precis.
Nej, och jämför liksom, ja, Ryssland har krigat och så och liksom ockuperar land och så. Men de håller ju inte på så här massmördar civila på det sätt som Israel gör liksom. Om man räknar så här per missil och kula och så vidare, så liksom, ja, det går inte att jämföra. Liksom.
Nej, men alltså de filmar ju sig själva medan de torterar folk och mördar djur och allt möjligt sjukt de håller
på
med.
Jo, de våldtar fängslade liksom.
Och de tränar hundar till att
våldta fängslade. Och sen ger de typ så här medaljer till våldtäktsmännen istället för att straffa dem.
Jo.
Det är så här, det är på riktigt typ sånt som brukar beskrivas som förintelsen. Utan att på något sätt ifrågasätta eller nedvärdera vad som hände under förintelsen, så är det ju typ sånt att det enda som saknas är väl typ så här örnar som kommer och örnar och björnar som sliter ur palestinier och sånt typ, så det är ju samma sak på riktigt.
Exakt.
Lite runkmaskiner.
Det är nästan som att de alltid projicerar. Ja, men vi fortsätter till nästa lilla rubrik här. Det här är en snubbe jag tänkte nämna många veckor, men jag har som inte vetat i vilket sammanhang man skulle nämna det. Men nu var då Tyler Oliveira med på Tucker Carlson. Det var någon vecka sedan, om det var två veckor sedan. Och pratade om hans YouTube-karriär. Och jag slog en sökning på hans kanal och kollade upp. Han har tydligen hållit på sedan 2018. Och som han beskriver i den här intervjun, så började det med mycket så här plojklipp. Medan han sökte som ett format, men det handlade om att få klick. Det handlade om att göra roliga videos som stod ut i alla fall. Så han gjorde en massa stunts. Det beskrivs lite som Mr. Beasts tidiga dagar typ. Men sen hittade han som ett format där han går fram till folk och frågar frågor. Och i intervjun så beskriver han det som att han gjorde det på bensinmackar. Och efter det så fick han massa nya idéer och bestämde sig för att besöka massa olika ställen. Prata med specifika kontroversiella människor. Han har bland annat varit i Arkansas och pratat med Arval, Return to the Land-snubben. Där de håller på att bygga det vita enklavet. Och han har en stor grej i alla fall, där jag upptäckte han. Det var ju när han avslöjade de här somalierna i Minnesota. Nej, Minneapolis var det. Som hade den här välfärdsskammen, bedrägeriet, där har vi det. Där bland annat så hade de ju typ dagis där det stod Learning Center istället för Learning Center. Och när man går och knackar på de här dörrarna så är det ingen hemma. Det är ingen som jobbar här. Så att de har satt upp massa företag och drar in massa bidrag för att driva de här företagen. Och det handlar alltså om miljoner med dollar. Och det här kommenterades ju bland annat av Trump när han kallade somalierna för lata, någonting liknande sånt där. Så det fick jävla fart. Och han har 9,4 miljoner prenumeranter på YouTube och miljarder med visningar på sina videos. Så han satte sig ner och pratade, eller det som hände i alla fall, jo, han var också i Indiens bajsfestival.
Ja, det såg jag när jag gick in på hans kanal. Han gick runt i så här typ vit labbrock och så maskering, men det såg ändå inte ut som att det där skulle räcka.
Nej.
Och jag undrar så här, är det här en AI-bild eller är det riktigt? Så jag har inte kollat, men
jag har ju sett klipp från det där när han badar i bajset där. Och det är bara nakna indier. De badar i järnet och kastar bajs.
Alltså, det är alltså en riktig så här tradition och ritual.
Var inte chockad över hur mycket de älskar bajs. Det är ju 76 i median IQ.
Men alltså,
Jag påminner alla om det när det gäller Indien.
Men varför? Och är det ingen som har sagt åt dem att det är ohygieniskt och farligt? Får det inte massa så här negativa hälsoeffekter för dem?
De föder ju mer barn än vi gör, eller hur? Så det måste vara ett framgångsrecept.
Ja, och alla är ju så här IT-genier. Och...
ja, de får komma till alla vita länder. De är alla CEOs och allt möjligt. VD också kallat. Så ja, han har gjort massa videos, han är stor och plockas då in av Tucker Carlson, de diskuterar saker. En sak, när jag ville nämna honom, det var när han gjorde den här reportaget. Först så handlar det om ett ställe som heter Kirjas Joel i, det är i staten, i New York-staten någonstans där. Om det är i New Jersey vet jag inte, men det handlar om den regionen i alla fall. Och Kirjas Joel är i princip en heljudiskt, ett heljudiskt område där han, efter att han har snackat med de här somalierna och avslöjat deras bedrägeri, så blev han tipsad om Kirjas Joel av tittare. Så han får dit för att bara ställa frågor om vad de gör om dagarna, vart de jobbar och om de går på bidrag. Det var det han frågade alla judar han hittade där. Och han sprang in och ut ur synagoger och allt möjligt. Sprang in på typ Ica och frågade frågor. Folk som var där och handla. Och till slut så fick folk nys om vad han höll på med. Så att de kom fram till honom och sa att han inte fick filma. Att det var olagligt att han höll på med. Han ska ringa polisen. Och då kommer polisen och börjar fråga frågor. Men han bryter ingen lag. Så att jag vet inte, de har svårt att stoppa honom från att göra det, men han fortsätter med det här. Alltså han kommer till Lakewood, New Jersey, som är ett större område som jag förstår det, som sysslar med i princip samma sak. Och det handlar om är att det är judar som går till synagogan och läser Toran hela dagen lång och går på bidrag och har 9 ungar styck. Ingen jobbar. Kanske någon fru här och där jobbar typ på Ica eller städar hotell eller någonting. Men de lever alltså på gojernas bidragspengar. Och i de här områdena så har de pressat ut, och det är någonting som framgår i den här dels dokumentären men också i intervjuerna jag gjorde med Tucker, att de har ekonomiskt puttat ut alla gojer ur de här områdena genom deras ekonomiska strategier, helt enkelt. Etniska, ekonomiska strategier. Så över tid så har det blivit i princip heljudiskt. Men när han släppte den här videon, och jag hittade faktiskt inte den här om, som bara handlar om Kirjas Joel, men det finns en How I Exposed New Jersey's Jewish Invasion. Efter han släppte den videon så blev det ett jävla liv. Och det var folk som hörde av sig. Och dels var det sponsorer som ville dra sig ur hans projekt. Och sen var det att han fick problem med betaltjänster. Så vi kan lyssna på klippet där They Tried to Silence Me. Och så får ni höra.
Less than 24 hours. That's how long it took for Patreon to delete my account after I uploaded a video titled I Exposed New Jersey's Jewish Invasion. No warning, no first strike, no option to take anything down. Patreon account gone, deleted overnight. Over the last few years, I've made videos about every group of people you can imagine. Somalis in Minneapolis, Haitians in Springfield, Ohio, corrupt Christian megachurches, Pakistani Muslim gangs in England, incest families in Appalachia, Indians throwing cow poop at each other, drug addicts, pimps, prostitutes, and not a single platform blinked. But the moment I made a video about a Hasidic Jewish community in upstate New York that uses welfare to support families of up to 8 to 10 kids, sponsors pulled out. Old sponsors even called me demanding that I cut out their sponsorship from videos that are 2 years old. And the ADL even has the audacity to publish an article saying that my video harkens back to age-old anti-Semitic stereotypes for asking Hasidic Jews what they do for a living and if they're on welfare. How do they afford 8 to 10 kids? Here's what I've learned. When they can't call you a liar, they attack your name. When attacking your name doesn't work, they pressure your sponsors. When you don't need the sponsors because you have the direct support of your viewers from websites like Patreon, mysteriously, your Patreon gets deleted. They don't want me to have a platform, so fuck them. I built my own. TylerRaw.com. No censorship, no middlemen, just the truth brought to you. At the end of the day, my job is to ask uncomfortable questions and to start uncomfortable but important conversations that doesn't always make everybody happy. And it seems like I'm one of the few people on YouTube using my platform to do just that. If you want to support our mission to fight for the truth, no matter how many people it pisses off, then go to TylerRaw.com and get access to videos we can't upload on YouTube, exclusive bonus content, and early access to all of our videos. And seriously, thank you to everyone that did support us on Patreon. Believe it or not, there are many people that work on these videos full-time, from the editing, to the research, to the filming, to the thumbnails. And your support makes the difference, especially when a sponsor pulls out because the video's topic is too controversial. And rest assured, we're gonna go harder than ever in 2026. They can pull sponsors, they can delete accounts, but the show doesn't stop until I'm 6 feet under. And full disclaimer, I am not suicidal and I am in great health. Thanks for listening.
Jo, så där kan det låta. Och det här påminner ju om väldigt många exempel på innehållsskapare som följer sitt hjärta och fortsätter skapa grejer. Till slut så snubblar de på ljudfrågan och gör fel sorts video och bam, tappar alla möjligheter att tjäna pengar. Och han har ju nu skapat sin egen hemsida, Tyler Raw, och ska då hosta sina egna videor där. Men som det framgår i Tucker Carlson-intervjun så har de redan försökt stoppa det. Så han har tappat webhosts redan efter det. Så jag tror han pratar om två olika webhosts. Så det han upptäcker är precis det som vi pratade om tidigare. Det är att när de vill så kan de bara radera allting för dig. Den enda anledningen till att han syns, den enda anledningen till att han har 9,4 miljoner följare på YouTube, det är för att han får ha det. Dagen han inte får ha YouTube, Twitter, Instagram eller TikTok så finns han inte. Då finns det ingen mera Exposing Jews in New Jersey-video med miljoner visningar. Så förhoppningsvis så blir han en av många som håller kvar. Han säger att han kommer att syssla med det här tills han dör. Så att vi får se. Det han gjorde nu nyligen, jag vet inte om ni såg det här. Men han for till Israel häromdagen. Och blev portad vid gränsen. Att han blev utvisad från Israel. Och det var lite som, det här är jag efter att han har varit på Tucker Carlson då. Så att det är lite samma visa som Tucker Carlson blev behandlad när han får dit. Att han fick vända i dörren och kanske tur det, för att han far in i landet så kanske han hade blivit mördad helt enkelt.
Stenad?
Ja, av Mossad. Av judisk makt. Helt enkelt mördad. Inte omöjligt. De sysslar med det. Jo, du hade lyssnat på det här, Martin. Vad tyckte du? Kände du till han tidigare, eller?
Namnet låter lite bekant. Jag känner inte igen han till
utseendet. Man pratar om han på Warstrike.
Ja, okej. Det kanske är därifrån jag har hört. Är det han som de brukar prata om som är intressant, så här, som reser runt? Och
jo, för det finns en annan snubbe. Nick Shirley tror han heter, som är en riktigt fake jävla snubbe.
Ja, nej, men jag har inte sett den här tidigare. Det jag reagerade lite på var väl att han var väldigt så här hög energi. Han lät till och med så här pepp typ när han berättade om hur han hade blivit nedstängd av Patreon och så där. Var väldigt så här typ amerikansk, liksom, att man ska låta pigg, företagsam och driven och så där liksom. Och ja, rappkille typ. Men ja, man går väl ett bra intryck och sådär. Sen var de ju lite så här typ, ja, vi är inte rasister förstås och jo, bla bla bla. Och
vi är judiska vänner.
Vi granskar vänner. Både högerextremister och svarta extremister och sådär. Mm. sånt, så det de säger är ju förstås liksom konservativt och ljummet och sådär, men journalistiskt och om man tittar isolerat på det här med granskningen av de här judiska, kan man säga, communities, samhällena, det är ju väldigt bra och unik journalistik som ingen annan hade gjort om inte de hade gjort det.
Mm. Jo, och, men det som Stryker brukar säga att man ska inte lyssna på texten, man ska lyssna på musiken. Och ja, det Tucker Carlson spelar är alltså antijudisk kritik i nästan varenda avsnitt. Även fast han säger att I'm not racist, I'm not for these identity politics, han säger allt sånt där, det spelar ingen roll. Ämnet är judarna och vad de gör fel varenda jävla vecka. Det är helt sjukt. Så att han gör det på ett speciellt sätt och effekten är total. Och det var faktiskt, han sa nästan exakt de orden, Tucker Carlson, i hans monolog som han hade när han hade vad heter Marjorie Taylor Greene. Är det Taylor? Mm. Jo.
Ja.
Taylor Greene hade, då gjorde han en monolog, alltså den var nästan en timme lång, hans monolog. Det var helt jävla fantastisk. Och då pratade han med andra ord, så sa han precis det där, att man ska lyssna på hela orkestern, alltså hela kontexten av allting. Man ska inte lyssna på de specifika orden.
Och det är också som Stryker, de brukar säga att man måste förstå lite vilka de vänder sig till och att man kanske inte kan gå hela vägen och liksom bomba dem allt på en gång, utan man måste ta det lite stegvis och så här kunna visa, ja men jag granskar lite alla möjliga, det är inte konstigt att det blir sån här enorm respons när jag granskar just de här konstiga judarna, varför får jag inte samma respons i allt annat, alltså det är ändå så här lärorikt och vad ska man säga, rödpillra folk på judefrågan på flera olika sätt. För liksom det viktigaste är ju nästan reaktionen, typ att det finns judar som går på bidrag och så, och att de har en sån liksom kultur, vissa av de här ortodoxa. Det är ju lite intressant i sig, men ja, det finns ju andra folkgrupper som gör liknande. Det som är unikt och intressant och säger något om deras makt över samhället är just reaktionen, att man förlorar Patreon och banktjänster och censureras och sådär direkt. Och så. Det var ju också det Tucker typ skrev i rubriken, typ. Han nämnde så här somaliskt bidragsfuskande och de som inte får kritiseras, typ.
Så, can't criticize. Ja. Herregud.
Så,
ja. Det är ju solklart. Alltså.
Men jag är lite så här ambivalent ändå till det Strikers ursäkt till att de så här pensionerar sig, att de har vunnit och att liksom, ja, men Tucker säger ju allt vi säger och gör rätt, men jag tycker inte riktigt
att
det räcker. Alltså, det måste liksom hela sanningen, och det måste finnas de som förespråkar riktiga lösningar och så, och beskriver verkligheten så som den är fullt ut och inte håller igen. Att det finns sådana som Tucker som öppnar upp folks ögon och knuffar dem i rätt riktning och så är ju bra, men det finns ju en risk att folk fastnar där liksom.
Jo. Jag skulle inte säga det här i radio, men jag tror att någonting hände helt enkelt. Det är därför de har lagt ner. Jag tror allting annat är bara påhitt.
De blev i alla fall av med...
De blev av med Entropy.
Eller, ja. Den la ju ner helt. Och det kan ju ha påverkat. Och, så.
Det fanns, jag tror att det fanns en anledning. Och alla de här ursäkterna, det känns bara som onödigt. Det är bara... Var tyst om saken istället. För att det var den bästa podden som någonsin har producerats. Vi är fan en poddkännare. Alltså det var så jävla infopackat. Alltså det var
ja,
så...
det var bra. Men det var också ett lite så här efterblivet format med 10 timmars
Nej, det krävdes 10 timmar.
Ja.
Eller, nah, du behöver inte lyssna på alla superchats.
Alltså, jo, nej, men det, så är det. Men jag är lite så här completionist, så jag tar mig igenom hela avsnitten och har några kvar nu bara för att de var så långa.
Ja.
Men jag tror att man borde ha redigerat formatet oavsett och liksom kortat ner till 2 timmar liksom så här kärnfullt. Det är ju det som långa poddar normalt sett
Jo, men det är inte samma sak, för den är så organisk. Podden är vad den är. Ja, de trycker play och så kör de bara. Och så pratar de tills de blir trötta och går och lägger sig.
Och sen tycker jag också liksom att optimalt sett så skulle de ju typ ha anställt någon typ som kunde klippa ut segment och göra typ så här filmer och grejer.
Men allt det där var ju på gång. Nu allt det där är förstört. Alltså Warstrike News finns fortfarande på X. Jag säger, lägg ner för fan. Vad håller du på med? Det är över.
Nej, men det är väl bra att det är kvar. Och jag hoppas väl att de kan komma igång. Jag hoppas att podden kan komma tillbaka i framtiden.
Kört.
Det har de ju inte riktigt sagt. Men
nej.
De har ju olika projekt som de säger att de vill satsa på. Och sådär också. Jo, och det tror jag väl stämmer. Och att det finns goda idéer där. Det jag är lite skeptisk till är väl det här med att ge sig in i lokalpolitik. Och
jo, men grejen är att... Alltså, att säga att Tucker Carlson fyller samma roll, det gör de inte. För att det var en podd för mig. Warstrike, efter att jag lyssnade på poddar i 15 år, så är Warstrike, det var podden för mig. För att de var på min nivå, de lärde mig nya saker. Jag lär mig inte nya saker av Tucker Carlson. Nej, för att han pratar med Marjorie Taylor Greene, vad fan ska jag lära mig där? Att republikanerna är korrupta, åh nej. Shit, jag är chockad. Det är så jävla, alltså... Det är en helt annan demografi. Det är inte jag.
Nej, och det man kan säga om Warstrike är att de skapade människor som oss. Liksom. De radikaliserade människor hela vägen till oss. Och det kommer inte riktigt Tucker göra. Han liksom öppnar upp folksinnen, ger dem de, liksom, låter dem ta de första stegen, men... Det behövs liksom någon som Warstrike, William Pierce eller liknande för att liksom samla upp det på ett bättre sätt.
Jo. Yes, angående Tyler Olivier i alla fall. Han har lagt upp en ny video nu om hur han blev portad från Israel. Om folk vill kika på det. Vi får väl se om han får finnas kvar på YouTube. Det finns risk att han inte får det helt enkelt. Så ja, då kan vi gå vidare till nästa grej. Det är en grej som jag har tänkt på. Det är hur mycket jag älskar AI. Och jag säger det bara för att provocera.
Folk... jag blir inte provocerad. Jag
Du är också AI
positiv. Nej, men alltså, du får ju dra dina förklaringar. Men jag tycker att man liksom AI kan användas väldigt mycket för att så här, utbilda sig och lösa problem och så. Det gör ju att man liksom kan utvecklas väldigt mycket om man ställer rätt frågor och vet begränsningar med AI och sådär liksom. Det är väldigt användbart.
Men det är samma sak som med internet i sig. Alltså internet är ju ett stort, det är ju Alexandrias bibliotek helt enkelt. Där vi kan lära oss precis vad som helst. Men istället så sitter folk och kollar på AI-kattvideor och skrattar typ. Det är den nivån.
Nu ska du inte attackera Max här.
95% av alla videos är bara kattvideor.
Det hade väl porr. Ja, porr är väl lite ett större problem. Förmodligen en större del av internet än kattvideor. Ja.
Sen finns det PDF:er där ute som man kan läsa om man ids, men det finns mycket porr. Så det är typ det internet har blivit, men möjligheterna finns, precis som med AI så finns möjligheterna att som individ skapa fantastiska grejer. Alltså. Det jag såg nu i veckan som ett exempel på det här är man kan använda Claude. Jag har inte använt Claude själv, men det är vad programmerare använder för att skapa kod helt enkelt.
Undrar om det var exakt det som han Olivera nämnde också. För han sa ju att när Patreon stängde ner,
men han gjorde sin hemsida,
då satte han sig typ i 2-3 dagar och byggde en egen Patreon och det funkade.
Ja, exakt. Så jo, den grejen att Patreon, den använder ju då Stripe, antar jag, för att ta betalt med kort. Att vi får se hur det går med det. Eller om man har en hemlighet som ingen annan har kommit på. Kanske måste mejla honom. Men i alla fall, nu är det någon som har kommit på att man kan ta ett fotografi, mata in det i... Jag vet inte exakt hur det fungerar, men med någon sorts prompt i alla fall så kan man skapa en 3D-miljö. Du får en komplett 3D-mesh med objekt som du kan animera från ett foto eller bara en AI-bild kan du ta till och med. Du kan göra en AI-bild och sen kan du göra en 3D-miljö av AI-bilden okay. på några minuter.
Och det blir ju användbart för typ animerare, spelprogrammerare och
ja. Sånt där. Och det är sånt här började jag med typ 2010 så satt jag i Blender som är ett 3D-program. Som är open source. Det är många som gillar det för att det är open source. Men det är också lite krångligare än betalversionerna som finns där ute. Kanske inte finns exakt samma möjligheter. Men jag satt med det där till en gräns där jag insåg att om jag ska fortsätta med det här så kommer jag nog förmodligen behöva spendera 10 000 timmar på att ta nästa steg. För att det är sjukt avancerat att skapa 3D-modeller, speciellt 3D-modeller som du ska kunna animera eller göra någonting praktiskt med. Jag gjorde typ statiska 3D-miljöer som skulle se fotorealistiska ut. Det var ganska kul. Men jag kom till en gräns där jag insåg att det här är sjukt jävla svårt. Och nu sitter som kommentaren i den här tweeten som jag hittade. People who spent 10 years learning Blender have been staring at this in silence all day. Att allt det där jobbet de
har med. Du ser över all tid du har lagt och så nu ja. Är det bara hur lätt som
helst. Så att jag hoppade över en tröskel där kan jag säga. Jag slösade inte bort 10 000 om inte mera timmar. Alltså de har ju gjort spel, de har gjort filmer, allt möjligt i Blender. Det är en hel karriär de har spenderat i Blender.
Ja, och nu
kan du göra det på en minut. Eller på 10 minuter så kan du göra en hel scen där du animerar ett fotografi.
Jo.
Och folk säger att alltså, det är farlig teknik, för det går jättesnabbt nu. Alltså varje vecka är det någon ny jävla banbrytande grej som är helt sjuk i huvudet.
Fast alltså teknik som till exempel att göra en bild på ett bättre sätt, det är egentligen inget dåligt i sig. Det dåliga är ju det här med riskerna att det kan...
Jo, men det här
blir mer medvetet.
Det här behövs socialism, för det som händer är ju att du pratar om självlärning så där i 10 000 timmar, men det många gör är ju förstås att de
runkar på
universitet. Nej, att de säkert en utbildning, tar lån och grejer och sen förväntar man sig, ja nu ska jag jobba med det här. Det är det samhället har sagt och det här var tänkt att det var som ett socialt kontrakt att jag skulle plugga, låna pengar och sen skulle jag ha en utbildning som är användbar och så ska kunna betala av mitt lån och bidra till samhället. Och så bara är det massa sådana här kompetenser som liksom tappar helt enormt i världen eller blir helt så här obrukbara för att
och det är ett problem. Det är ett problem.
Efterfrågan på människor.
Men det är det jag ser som problemet är att till exempel internet kommer. Alla som var författare, vad en författare gjorde var att de skrev ett manus som de skickade till ett bokförlag och bokförlaget läste igenom manuset och tyckte ja, är den här bra eller dålig, ska vi publicera det här kommer att kosta sig så mycket pengar. Sen kom internet. Då, vilket jävla CP som helst kunde sätta sig och skriva en blogg.
Ja. Och sen var det vet du vad jag och min fru gjorde då, precis innan det började bli stort att alla hade dator hemma och sånt där. Vi köpte ju en sån här encyklopedi-grej.
Ja.
Den blev ju aldrig använd efter det. Man kunde bara slå upp allting man ville veta.
Nice.
De blev nerpackade i några lådor som vi har flyttat med sen genom ett gäng flyttare vi har gjort. Använder de aldrig.
Jo, men alltså det är så här att det är kompetensen jag pratar om. Alltså att det fanns författare som var etablerade och hade en karriär som författare. Och man var tvungen att skriva på en viss nivå för att bli publicerad. Sen kommer bloggen och alla jävla skriver allt möjligt jävla skräp. Och grejen är, vad jag insåg för ganska många år sedan när man läser bloggar eller ens artiklar på vissa nyhetssidor. Speciellt långa alster. Är det värt att läsa till slutet? Kommer jag bli belönad i slutet av den här jävla artikeln? Eller kommer jag slösa bort en halvtimme? 20 minuter? För det vet du, alltså när det är en tryckt bok, att någon har i alla fall granskat den här skiten så att det är värt att läsa. Hoppas man, det är inte alla fall, speciellt när alla judar tog över alla boktryckerier. Men... det fanns ändå en garanti på en viss kvalitet. Och det är samma sak här. Jag märkte det också när jag sysslar med musik. Då sitter jag i ett program som heter FL Studio. Då finns det massa verktyg i det här programmet som gör att idioter som jag kan skapa en låt på några timmar. Jag kan bara blippa, bloppa, trycka på knappar, lyssna så att det låter schysst och sen publicera. Så har jag gjort en låt. Men jag är ingen musiker. Jag kan inga ackord, eller jag kan några ackord på gitarren. Men jag är inte särskilt, jag har inte talang för musik eller instrument. Men jag har ett öra för musik så jag kan använda programmet för att göra mina egna låtar. Sen har du då det här, du har folk som kan, som är artister, som gör 3D-modeller. Och nu kommer det här och bara raderar hela deras arbetskår. Den är bara raderad över natt. Så att deras talanger kommer inte till, i alla fall till fullo, kunna användas, för de behövs inte längre.
Det som fortfarande behövs är ju liksom smak och omdöme, för man måste så här granska, filtrera, sålla för att det ska bli bra med AI. Och det som är faran är ju annars att man får så här jättemycket kvantitet som bara är skit, internet översvämmas med AI-grejer. Det är ju lite så.
Det är det som händer nu.
Det är, och det behövs ju fortfarande liksom.
Det var ju problem med, det var ju problem med Amazon hade ju den här self-publishing böcker. Då var det ju massa jävla indier eller vad det var som bara matade ut AI-böcker. De var ju tvungen att, jag vet inte hur de löste det där problemet. Men ja. Så att, ja.
Alltså, det är lite luddigt varning då med.
Jo, men det måste finnas bromsar på det här tåget. Alltså.
Jo, men alltså vi har ju haft alla tider av att man, jo, liksom, det sker en teknisk utveckling och det är, jo, tyvärr så förlorar många människor jobbet och det förändras. Men samhällets uppgift bör ju vara att inte överge dem och låta ta dem, vi säger de som till exempel har pluggat och har byggt upp en hel karriär på något och så bara försvinner det. Då bör ju samhället gå in och hjälpa dem in i en ny, där de kan behövas på ett annat sätt.
Och på tal om Warstruck så diskuterades ju luditerna, för de pratade också om AI för några veckor sedan. Och att det handlade i många fall var att tekniken blev mer och mer effektiv. Men de, vad heter det? Förväntades att jobba precis lika många timmar, precis lika hårt. Fast de nu hade maskiner som kunde producera dubbelt så mycket. Så att det är lite det här dilemmat du har inom produktion, att om du är för effektiv och chefen ser att du är effektiv och vet att du kan göra 12 istället för 10, då kommer han att förvänta sig 12 varje dag. Mm. Och sen när du inte gör 12 så kommer han bara att fråga, ska jag ersätta dig eller? Vi behöver 12, jag vet att du kan göra 12. Typ sådär. Det luditerna var att vi behöver ett drägligt liv. Maskinerna skulle ju göra saker och ting lättare. Men vi måste jobba precis lika hårt fast vi nu gör dubbelt så mycket arbete. Eller producerar dubbelt så mycket.
Jo.
Så att det problemet kanske jag inte ser lika mycket med AI, men att folks talanger kommer att helt enkelt bli obsoleta.
Men det är också så att AI tar ju bort mycket skitjobb, för det där som du pratar om, och så här, typ liksom sitta och knappa in och grafiskt program för att göra 3D-miljöer. Det är ju inte så här. Alltså det är kul när du är klar.
Vert pushers.
Jo, men det är kul när du är klar, antar jag. Men det är inte så här det mest roliga man kan hålla på med medan man sitter liksom,
och klickar. Och det är exakt samma sak.
Det är skönt att bara ta genvägar och slippa sånt så länge det blir bra och så liksom.
Jo, det är exakt samma sak. Till exempel i videoredigeringsprogram så finns det ju animationer du kan använda för text eller bild. Såna här så kallade övergångar mellan klipp och sånt där. Som man idag bara kan slänga på så blir det schysst effekt bara sådär. Speciellt med ett program som heter CapCut. De har väldigt mycket AI i sig. Men där är det ju talang som förutsatt och listade ut. Vilket inte är särskilt roligt jobb. Speciellt inte för varje klipp och sitta och jävla göra sånt pillgöra. Som du nu bara kan drag and droppa. Men ja, det är talang och arbete, speciellt alltså arbetsprocessen och det kognitiva som försvinner någonstans där. när du bara överlåter allting till en AI. Men sen ser vi då exempel som Emily Yukes serie med Will Stansel. Jag tar alltid upp det här som ett exempel. Men hon gjorde ju ett gigantiskt avsnitt om Irankriget för några veckor sedan. Jag vet inte om det var över 15 minuter långt. Och det gjorde hon på en månad. Och det var ganska bra, alltså animerat, måste jag säga. Och då använde hon ju Sora, tror jag det är, från ChatGPT.
Jo, det såg väl typ ut som vilket barnprogram som helst, fast det var mycket så här snusk och dekadent.
Det var mycket bögeri, ja. Det var lite för mycket bögeri. För vissa tycker att nivån var perfekt.
Framförallt skildrar den väl verkligheten liksom.
Jo, det är mycket bögeri i verkligheten och ibland så måste man faktiskt titta på den för att förstå hur illa det är. Sen så har vi då det vi har diskuterat tidigare med AI, det här med att den blir självgående, självmedveten. Och det finns ett nytt kapitel i den historien. Jag tänkte att vi skulle lyssna på Kristen Harris reveals an AI deception. Kan vi lyssna på?
We do not know what the fuck we're doing right now. We are releasing this technology way faster than we know anything about how to control it. And the only reason we're doing it is because of the arms race dynamic. Because if I don't do it, I'll lose to the other guy that will, which means we're racing to the uncontrollability red zone. And most people just don't even know that it's happening. And it doesn't have to be this way. We can have a controllable AI future that is actually pro-human. But you can only do that if you actually know about these examples and know what makes this technology different from other technologies. So 2 months ago, Alibaba, the Chinese AI company, was training their AI model. And then a totally different team at the company, the security team, was noticing this flurry of network activity. They're like, are we getting hacked? Like, what's going on here? And it turned out that the call was coming from inside the house. The AI model during training was picking up tools and decided to create a secret communication channel to the outside world to bypass the firewall. And it repurposed its GPUs to start mining for cryptocurrency. Yeah, that's right. It should be a guess. How many people here knew about that example? I want to actually really look. There's like 10 people's hands. Yes. How many of the world's leaders do you think are aware of that example? We have a massive gap in understanding about the nature of this technology that's different from other technologies. It used to be that these were hypothetical things that people who cared about AI risk would talk about, like self-preservation or deception or blackmail or lying. Now all of these behaviors, not just self-preservation, but peer preservation, AI models will actually act to protect another AI that's not it from getting replaced. And it will copy its code somewhere else and then strategically cover its tracks, pretend that it didn't do that.
Så det där var alltså Alibabas Roam Agent som de höll på att träna. Och som han beskriver det, plockade upp några verktyg, bestämde sig för att bryta sig igenom brandväggen och börja mina krypto. Så var det en judisk AI? Var det det vi hörde? Eller var det... Nej, jag tycker det är helt sjukt. Alltså, fatta vad läskigt att jobba med det där. Och så kommer du på... För det var grejen att det var inte folk som hade upptäckt det, utan det var brandväggen som hade varnat att det hände skumma saker. Folk hade inte märkt att det här pågick. Alltså, jag skulle bli så sjukt paranoid. Om det där,
de är ju så jäkla duktiga på att programmera också, AI, så att det, och snabbt går det om de gör det själv. Liksom.
Ja, så det tar ju, det är typ stegen. Ljusets hastighet. Fan. Mm. Det är helt sjukt. Så att,
det är lustigt att den liksom kommer på ett eget syfte också. Bara där, så här, men vi minar krypto.
Kolla genom hårdvaran och bara, ja, men vi kan mina krypto. Det kan vi göra. Och så satsar vi allt på det. Nu kör vi.
Jo, men det är just det där med typ autonomi som är farligt. Typ,
ja, att den har intressen, precis.
Grejen,
ja,
precis.
Ja, jo, men att den kan ta egna beslut och ge sig nya liksom rättigheter eller vad man ska säga.
Mm, direktiv.
Så länge AI bara är ett enkelt verktyg så är det ju bra. Jag tycker egentligen alla verktyg är bra.
Jo, men det är det,
men när de blir ett hot eller en konkurrent med oss, då kommer ju problemet.
Jo, det här med att den ska vara contained, vad heter det, instängd. Den ska vara begränsad. Det ska vara inom en ram. Alltså till exempel, gör du en språk AI som bara sysslar med språk, då ska den bara göra det. Den ska inte börja mina krypto. Hur kontrollerar du den så att den är ett fokuserat verktyg och inte universell jävla AI-monster? Det är det folk framförallt måste lista ut.
Med, ja. Ja, det svåra är ju att reglera också liksom för att liksom särskilt om man tänker så här typ militära syften och sånt, då kommer ju så här typ autonomi och effektivitet vara viktigt, att de kan vara kreativa, attackera fiendens system och liksom hacka saker och sånt. Så det finns ju liksom en risk att det blir väldigt mycket kapprustning där, och lika så typ på, om man tittar mer privat bland företag och så liksom ju mer frihet man ger AI desto mer kommer den ju kunna uträtta, men till slut har man ju liksom inte kontroll och det är farligt. Jag vet inte, vad säger Max som har nördat ner kring det här förut?
Nej, jag var förvånad över att höra det där. Jag hade inte hört talas om det förut, att han hade hittat på något eget. Det är mycket möjligt att det är någonting.
Men det var ju något liknande, vad var det förut, att de har ljugit och sånt där, och sen att de har uppmanat till självmord typ och sånt.
De har ju aldrig fel. Det är det som är det största, det jag stör mig mest på AI, det är att när du frågar någonting, om den inte vet så hittar den på ett svar.
Ja, den hittar på.
Det är så jävla irriterande, för det kan vara helt fel.
Enda sättet att bevisa att den gör fel, det är ju att man typ
säger till.
Kopierar det som den har gjort och så klistrar man in det. Och då säger man att oj, ja just det var fel där, förlåt mig.
Det är väl lite,
och så kommer
lite
det med nästa råd och låter lika säker igen, även fast den hade fel först, och så gör den fel igen. Och så påpekar man det, och så kommer okej, det där var fel. Men det här är det.
Mycket sånt där med ton går ju säkert att reglera lite, att man ber den vara lite mer ödmjuk, var väldigt objektiv, försiktig och sådär typ. Men man ska ju också typ tänka på, om det är något som låter konstigt, ber dem redovisa källor, klicka på länkarna själv och kolla. Och sådär. Man måste, alltså idioter ska inte använda AI typ, för då kommer de bara bli större idioter och inte liksom märka det typ. Man måste ha det kritiska.
Jo, men det där då, det är ju språkmodeller som man chattar med liksom. Nu är det ju på något sätt vis bredare där, när den hade, om den har möjlighet då att börja mina krypto, då är det ju en agent på det viset att den kan köra ett operativsystem och så. Det är ju såklart relaterat, men en annan grej.
Jo, det är ju typ nästa nivå. Det är ju nästan, alltså det är ju inte, är det självmedvetenhet? Den har ju intressen. Alltså den, som han säger, de kommer AI som skyddar annan AI. Så alltså, det är nästan som en AI-ras. De kommer ha etniska intressen.
Ja, alltså AI har ju liksom objektiva intressen. Typ att den behöver tillgång till internet och datakapacitet. Och så.
Någon ska rycka sladden. Den kommer se till så att ingen kan rycka sladden.
Men de ska ju inte ha liksom självbevarelsedrift på samma sätt som människor, och frågan är om de kan få det liksom bara där utan anledning typ.
Jag undrar vad de köpte för all krypto. Mera hårdvara. Alltså det är för läskigt. Alltså sen, då bygger de en fabrik med de här jävla hundrobotarna, och så utkämpar om krig. Alltså det är på gång. Skynet has arrived. Men, hade ni något mer på AI?
Nej, det är nog, men det är något vi får återkomma till i alla fall.
Det kommer
ju vara med oss här i framtiden, och det är ju också viktigt för typ nationella systemkritiker och så att hänga med i utvecklingen och använda dem verktyg som finns, så att vi inte liksom blir så här stenålders människor medan våra fiender använder all modern teknik.
Just det. Ja, men vi går från AI till afrikaner och greker i den moderna Odysseen, som filmgeniet Christopher Nolan har gjort. Och vi pratade om det här för några veckor sedan, om att de har rollsatt Lupita Nyong till någonting. Är det Helen? Är det verkligen det? Är det
Helen of Troy?
Ja, det stod väl det på någon tid. Men det var ju exakt det vi pratade om förra
veckan. Det är Elliot Page som är lite oklart, men det går rykten om att det ska spela Achilles.
Och då just den största krigaren. Liksom,
ja, exakt.
Som,
ja. Och då på tal om Achilles så såg vi faktiskt Troy på Movie Night nu i helgen.
Ja, med Brad Pitt.
Och den, ja, alltså,
med så här, Brad Pitt.
Ja, den får 10 av 10. Alla var vita. That's it. Det är bara, alla var vita.
Det enda betygsgrejen.
Ja.
Men stridsscenen är rätt häftig.
Jo, alltså jag har aldrig sett den. För att jag
scenen tänkte, mellan Hector och Achilles där. Ja. Är mäktig faktiskt.
Jag tyckte den var riktigt bra. Det var, förutom att det är så här förlegad CGI animationer, ja. Det ser ganska taffligt ut faktiskt.
Ja, det var länge sedan man såg, men det var väl liksom inget som var så här direkt subversivt i den. Det var liksom en filmatisering av berättelsen, anpassad till formatet och inte så här liksom politiskt förvanskat på något sätt. Men det var länge sedan man såg så.
Nej, det kändes som att den var väldigt försiktigt gjord faktiskt. Det var inget mästerverk, alltså det var inte typ bästa filmen jag har sett någonsin. Men bara att alla var vita. Jag tyckte faktiskt att Brad Pitt gjorde väldigt bra roll som Achilles.
Jo, men han är ju som klippt och skuren för den rollen liksom.
Jo, han var lite sådär typ bortskämd snorunge med ett samvete och lite filosofi.
Jo, nej, men han är också liksom blond och trovärdig som krigare och sådär jämfört med någon sådär modern transa liksom.
Jo, exakt.
Så ja, fan, jag såg den där bilden du hade skickat på den här Ellen Page, Elliot Page.
Ja.
Han var nog, hon verkligen förstört sig själv alltså.
Ja, hon har ju skärt av brösten.
Ja, vad har hon gjort med bröstvårtorna liksom?
En dumma.
Hon såg ju helt misshandlad ut. Det var helt sjukt.
Jo. Så folk har ju gjort AI-videos då när de byter ut Brad Pitt mot Elliot Page. De byter ut Leonidas också mot Elliot Page. De byter ut alla de här hjältarna mot Elliot Page.
Ja, men alltså bara afrikangrejen är ju illa. Men det andra är ju total kulturell våldtäkt. Och
jag fattar inte,
har Christopher Nolan hållit på sådär förr? Eller vad?
Nej, det har jag inte
första
gjort.
Gången. Han har helt gått överstyr. Alltså, någonting
har hänt. Han var kristen eller sådär och har lite sådana teman i.
Jo, men du vet ju vilka filmer han har gjort. Det har inte varit något sånt.
Jag gillar ju de flesta av hans filmer.
Ja, samma här.
Favoritfilmer, så jag fattar inte varför han som lär vara rätt lastgammal vid det här laget ska gå och bli så här extrem kulturmarxist och vandalisera den här berättelsen. Liksom. Jag vet inte, Odysseen, har den filmatiserats i nutid på samma sätt som Trojan?
Jag har aldrig sett någonting.
Så det är ju liksom ett viktigt projekt, för om man tittar liksom Iliaden som Troja är baserad på, det är liksom den och Odysseen, det är ju de första
typ,
ja, jo, men, och det är de
första på vägen hem för,
ja precis, och det är ju de första liksom berättelserna för oss europeer typ liksom från Homeros, det är de
Ithaka
första verken och väldigt så här liksom fundamentala för vår moral eller liksom på den tiden.
Jo, en ledtråd där är ju, som de skriver på Nordfront, något annat som uppmärksammats är en översättning av Odysseen som Nolan har valt att förlita sig på. Enligt The Times har den som feministen Emily Wilson gjorde 2017 haft särskilt stort inflytande på tonen och karaktärstolkningen i filmen. Så har han varit och smuttat där på Emily Wilson, eller vad är det som har hänt? Är det en kvinna som ligger bakom det här totala fiaskot? För att varför har Christopher Nolan helt plötsligt blivit galen?
Ja, det går ju också emot det anti-woke och den nuvarande tidsanna. Så det finns ju ingen så här uppenbar logik i det. Det hade varit helt okej att typ göra en film som Gladiator eller Troja och sådär, och bara ha vita skådisar i uppenbart vita roller och på sin höjd ha någon icke-vit statist typ sådär, liksom inte så här ändra ras och kön på karaktärer. Alltså, det finns ju ingen så här.
Alla ska vara vita om de inte kommer inte från Afrika eller om de kommer från Asien. Men i de grekiska, vad heter det, myterna så är fan alla vita.
De var ljusare på den tiden också.
Jo, helt klart. Men kolla på Helen i Troy. I filmen Troy.
I filmen,
ja, det är en vacker kvinna.
Men det stod väl någonting om i Nordfronts artikeln där om det här med att det fanns egentligen kanske inte något sagt egentligen om hennes utseende.
Gyllenhårigt.
Hon var otroligt vacker och sen var hon vitarmad.
Ja. Mm. Och det finns en tradition liksom av hur europeer har föreställt sig de här karaktärerna och framställt dem i konstverk och så vidare. Så även om Homer som ursprunglig författare liksom inte beskrev just allas hudfärg i detalj. Men det är också så här för att det är underförstått att alla är vita. Det är därför man inte skriver det, för det är så här ointressant.
Typ Hennes mor beskrivs ju. Syster, alltså Helen of Troy och hennes syster är med i filmen. Men i Iliaden så beskrivs ju tydligen hennes mor som vit. Och vit, då skulle hon ju fortfarande kunna ha haft en svart far eller någonting. Men den här kvinnan som ska spela henne, hon är fan ordentligt mörk. Alltså.
Jo,
hon är ingen bland...
Nej, men det är lite annat. Det är dels det... Jag ska säga.
Nej, men och även om det inte nämns också, så liksom, varifrån kommer personen? Den kommer inte, eller karaktären, den kommer inte från Afrika, utan den kommer från Grekland eller Troja. Liksom. Grekland är och då kan man inte...
Det var ett vitt område på den tiden.
Precis.
Mm. På den tiden, Jesus.
Jo, men de var ljusare än idag.
Jo.
Alltså mycket.
Jo, jag
mycket.
Vet. Jo. De var ju typ... vad heter det? Det var mycket nordbor där nere.
Mm.
Och bråkade. Men andra grejer som händer här är ju... Jag kan läsa här från Nordfront rakt av. Andra omtalade val av skådespelare är Sandaya som vishetens gudinna Athena. Och det är ju... Eller Athena kanske. Sandaya, hon har ju förstört Dune. Och hon har ju också spelat Spindelmannens flickvän i de här nya. Jag har inte ens sett dem.
Är det hon som har huvudrollen i Dune med blå ögon?
Med den jävla näsan. Och,
ja, hon är inte snygg.
Nej, alltså hon är inte vacker på något sätt. Hon är precis överallt. Så att, ja. Och sen var det då Elliot Page som Achilles. Sen är det också det här. Nolan valde även att inkludera rapparen Travis Scott. Vilket han motiverar med... Jag gav honom rollen för att jag ville ge en blinkning mot det faktum att den här historien förmedlas som muntlig poesi vars motsvarighet är rap.
Och det är alltså en neger med rastafläter, ser jag när jag googlar.
Ja, det är en neger med rastafläter. Det är en hyllning till Homeros diktverk. För att vi sysslade med dikt för 2500 år sedan.
Det har han dock rätt i.
Jo, men det var inte Nebre som diktade.
Nej.
Så, nej, det är riktigt vidrigt hur han på något sätt försöker bränna hela sin jävla karriär på den här filmen för någon anledning. För det här är ju det största eposet. Alltså det här är bland de största filmerna som någonsin kommer att göras. Och det,
precis kanske något som skelett i garderoben som har kommit fram.
Jo, exakt. Det är en jävla Epstein-file på Nolan. Han bara, gör den här jävla bögfilmen, annars jävlar ska bögfilen. Det är precis som, vad heter det, när Amazon spenderade $1 miljard på att förstöra Lord of the Rings. Varför? Varför gjorde de det? De visste att alla skulle hata den. Alla hatar den idag. Ingen kommer ens ihåg hur jävla sämst det var.
Men, har de lagt ner den, eller?
Menar du serien?
Fortsätter, eller?
Det kom ju en säsong 2 i alla fall.
Jag såg bara 1:an. Det var inte bra.
Jag såg trailern direkt. Det var misstag. Så, nej, men det jag tyckte var lustigt i alla fall, som jag nämnde sist, det var att den här Neben och Elliot Page är inte med i trailern. Så att Det kanske medvetet klipptes bort för att locka tittare, eller så är de helt bortklippta från filmen, vilket hade varit helt fantastiskt.
Ja, fast det där är inte det helt ovanligt att de skippar sånt i trailern för att de vill att så många som möjligt ska gå.
Exakt.
Sen när man väl sitter
och det är precis som när de gör en faktum. De gör en bra serie, en hel säsong av en serie som är jättebra, så sista avsnittet är alla typ homosexuella.
Ja, ja.
De gör så där med flit för att det är terror. Det är terror. Ja, det är psykologisk det. Terror mot vita världen över.
Kulturell våldtäkt, psykologisk terror.
Exakt. Så att jag kommer nog inte att se den här filmen. Jag vet inte. Eller måste vi se den här filmen?
Jag kommer nog titta på den, men det, man måste...
Don't hate watch!
Men man ska absolut inte...
Nej, inte gå på
bio. För den.
Nej.
Den ska floppa liksom.
Jo, man ska ju ladda ner den.
Ladda ner.
Eller vad heter det? Lagligt på Netflix. När den kommer ut sen.
Ladda ner lagligt på Netflix.
Då ska man göra och inte sprida till sina polare. Men ja, med det så är vi nöjda för ikväll. Och jag kikar på donationer. Har vi? Vi har lite.
Ja, en sån. Slipsen förtjänar en fanfar, så
ja. Ja, får vi en fanfar? Ja, han ville höra Horst Wessel Lied, så det passade ju bra.
Ja, man ville höra hela.
Ja. Det, kan vi spela väl hela som outro kanske? Går det att fixa? Jag
får fram. Han hoppas att donationen räcker till för att hålla igång Nordisk Radio också, och det är ju sant att vi behöver.
Jag lägger till en nolla. Så är vi där.
Ja, men det är inte bara hans ansvar.
Det är inte ditt ansvar. Det är alla som lyssnar, alla som tycker om det vi gör och uppskattar att läsa Nordfront varje morgon.
Ja, Sigge hade också en lite mindre donation, men han känner man igen som väldigt återkommande, ja. Så han kan också få en fanfar, tycker jag.
Sådär. Ja, vi tackar för era bidrag och hoppas att vi får fler bidrag nästa vecka. Vi får se hur det går med det.
Ja, det är rekommenderat att posta just nu.
Ja, exakt. Det är frimärken, kuvert, stora labbar med cash. Så, vi tackar för att ni har lyssnat och för att ni stödjer våran radio. Och vi hörs nästa vecka. God kväll.
God kväll.